Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Mitt namn är Linda Hörnfeldt och du lyssnar på avsnitt 100 av We Are Influencers, ett podcastsamarbete mellan Influencers of Sweden och La Linda. Varmt välkommen till vårt 100:e avsnitt. Det känns väldigt, väldigt spännande att vi har kommit till en sånt här jubileum, till ett sånt här avstamp i historien, om man ska bli dramatisk. Och det gillar jag ju lite grann att vara. Det känns i alla fall jätteroligt att du är här med mig idag och lyssnar på vårt 100:e avsnitt. För idag har jag en väldigt spännande gäst. Jag har nämligen pratat med Frida Ramstedt, som är Sveriges, om inte Nordens, största inredningsbloggare och har varit med väldigt länge. Hon firar 15 år som bloggare nästa år. Så att det här är ett väldigt intressant samtal där vi dyker ner i bloggens historia och hur influencer marketing kom till, de olika paradigmskiftena, varav ett vi faktiskt är inne i just nu. Vad kommer hända med den här branschen? Hur ser Frida på utvecklingen som har skett? Hur har hon löst situationen med annonsörer? Hur tjänar hon sina pengar helt enkelt? Och sen får vi också några ganska roliga tidbits från Fridas internethistoria helt enkelt. Så häng med mig på det här jubileumsavsnittet. Här kommer min intervju med Frida Ramstedt. Jag har fått min första förfrågan om ett samarbete och jag har noll koll på vad som är rimlig ersättning. Jag har ju inte så stort konto. Är det lön i form av kläderna jag får som gäller då? Är det något mer jag bör tänka på? Känner du igen dig? Så här ser många DM och mejl ut som jag får från up and coming influencers som är i starten av sin karriär och inte riktigt känner sig säkra på hur reglerna ser ut eller vad man borde ta betalt. Undrar du hur hela friden du ska gå tillväga för att ta betalt för samarbeten i sociala medier? För dig har jag skapat en gratis guide där jag tar dig igenom steg för steg hur du bör räkna när du sätter ihop ett erbjudande till en potentiell samarbetspartner. Gå till www.lalinda.se/tabetalt för att ladda ner guiden. lalinda.se/tabetalt. Hej och varmt välkommen Frida Ramstedt.
Tack så mycket.
Det här är faktiskt vårt 100:e avsnitt och det känns väldigt lyxigt att få ha med en liksom legend som dig själv.
En veteran.
Ja, det känns som två väldigt olika ord för samma sak, ja. I podden. När vi firar 100 år, håller jag på att säga, men 100 avsnitt.
Grattis, vilken ära att få vara med. Tack.
Tack så mycket. Hur mår du?
Jag mår bra.
Du har ju nu precis landat efter en ganska intensiv bokturné.
Ja, jag rev av ett 40-tal föreläsningar efter Formex-mässan i augusti. Så det har varit full fart.
Jag får det fullt ös den här hösten. Mm. Hur känns det?
Ja, men det känns väldigt kul. Det är ju alltid svårt när man skriver en bok, för man sitter ju så ensam då i den processen. Så att komma ut och föreläsa och träffa läsare och prata om det här, har varit väldigt livgivande. Det har gett mig energi.
Fint ord, livgivande. Men berätta lite, vi börjar där helt enkelt. Vi börjar i slutet. Boken, berätta om boken. För det här är ju inte din, liksom, det är inte your classic inredningsbok. Det är inte den här med, du vet, de fina inredningsbilderna och som sen blir inaktuell inom ett år. Utan du har ju gjort någonting hållbart.
Ja, alltså det är en kokbok i inredning brukar jag säga. För jag tyckte att vi pratade så mycket om sakerna vi inreder med. Alltså läser man en inredningstidning eller kollar man på Instagram så är det väldigt mycket fokus på vad som syns i bild. Alltså vart kan jag köpa lampan, vart kommer bordet ifrån och sådär. Men inredning handlar ju om helheten, alltså om miljöerna. Och vi får inte lära oss så mycket om hur inredare tänker när vi tittar i traditionella inspirationsbilder idag. Så det var det jag saknade och försökte liksom skapa då en slags förklarande bok. Och då bestämde jag mig för att inte ha foton. För jag tänker att det finns redan så mycket bilder idag. Det finns ju online på Instagram och på Pinterest och i bloggar. Och det finns oändligt många inredningstidningar och böcker som redan har vackra bilder. Men det saknas någon som har pedagogiska förklaringar. Och som kliver bortom stil. För att inredningskunskap och riktmått och rekommendationer är ju egentligen ganska generiska. Det spelar ingen roll om man gillar lantlig inredning eller om man gillar modern och minimalistisk stil. Man kan använda det här tänket oavsett. För det baseras egentligen på kroppen, på oss själva. Alltså hur långt vi når, hur avstånden ska vara för att vi ska kunna använda möblerna och så vidare. Det spelar egentligen ingen roll då hur själva estetiken är.
Det är lite ingenjörskunskap känns det som.
Alltså det, nej, det skulle jag inte säga. Det är inte någon, vi vill inte mystifiera det som att det skulle handla om något väldigt komplicerat. Utan det är bara att titta på sin egen kropp. Hur långa armar har jag? Hur långa ben har jag? Vart kan jag placera soffbordet för att jag ska kunna nå det? Och så är det ganska mycket sunt förnuft skulle jag snarare säga. Men vi har tappat det där. För vi är väldigt fokuserade på att skapa visuellt vackra miljöer. Och då är det lätt att man istället tänker på centrering i rummet och vad blir snyggt i förhållande till möblernas storlek. Och, ja, man tittar lite mer på inredningens förhållande till rummet snarare än kroppens förhållande till inredningen.
Det, alltså jag har ju köpt din bok och inte läst den perm till perm för den är ganska tjock. Men jag har ju liksom varit inne, ja, och det är det jag gillar också med att man kan plocka lite här och där, liksom. Plocka lite inspiration beroende på vad man håller på med. Och jag håller ju på att renovera mitt hus och ska nu äntligen få börja inreda lite grann också. Jag tycker att det är väldigt intressant, speciellt det här med typ hur man ska belysa ett rum eller hur man ska hänga tavlorna. Eller, och det, jag tycker att sånt det är lite nördigt. Jag gillar det, jag gillar nörderier, speciellt när det gäller just liksom ja, men teknik på det sättet, vilket det ju faktiskt är.
Ja, men framförallt belysning handlar ju väldigt mycket om teknik. Och ljussättning är ju också en sån sak som är viktig oavsett vad du gillar för stil. Sen kan du välja olika typer av utseende på lamporna. Men effekten från lampan kan ju fortfarande ha direkt ljus eller diffust ljus och så vidare. Så att det finns ju gemensamma nämnare oavsett vad man har för smak. Och det som är intressant är att vi pratar ofta om att men det finns inget rätt och fel i inredning. Och man får göra som man vill. Absolut, när det kommer till estetiken.
Men det finns rätt och fel.
Men det finns rätt och fel när det kommer till funktion. Ja. För det är som, ta kläder som ett exempel. Alltså där utgår vi också från kroppen. Och jag vet att jag har storlek 37 på skorna. Jag får gå och köpa storlek 42. Men det kommer inte att bli bekvämt.
Nej.
Och det fattar vi. Men när det kommer till inredning är det som att vi inte riktigt drar den kopplingen.
Jag är väldigt fascinerad av den vägen som du valde att gå. För jag tror många kanske väntade sig att du skulle göra en annan typ av bok.
Ja, jag har fått många frågor om att göra fotoböcker. Du tar så fina bilder, ska du inte göra en fotobok? Och så har jag känt noll energi i det projektet. För det tillför ju egentligen inte så mycket nytt. Och jag kände att det har ju redan ett bra forum. Jag kan redan använda bloggen för att fota och visa bilder och skriva korta texter. Jag behöver inte göra en bok för att få ut det. Men upplevde då att det saknades någon som vågade lyfta handen och fråga, men vad är det vi gör för någonting egentligen? Har vi missat någonting? Och då blev boken ett väldigt viktigt format. För att på bloggen har jag ett attention span på ungefär 1 minut och 36 sekunder. Det är så länge de stannar på läsarna. Och på Instagram går det ju ännu snabbare. Vi scrollar.
Ja, gud, en och en halv minut är ändå väldigt bra jämfört med många andra sociala medier.
Precis, och då tänker jag, men det räcker ju inte för att förklara belysning. Alltså du måste ju verkligen ta dig tid för att förstå. Och du måste förklara det i en i olika lager, så att du till slut kommer till insikten själv om att ah, det är därför lampan inte funkar.
Mm.
Och då kände jag att det görs inte i bloggformat, så det här måste jag ha en mer kontemplativ läsning till, och då ja. Är ju boken väldigt tacksam.
Mm.
Men sen är det ju tänkt som du säger, man ska ju inte behöva läsa den från perm till perm. Det gör man ju inte med en kokbok heller.
Nej, det är väldigt mycket information.
Ja, och det tar man ju bits and pieces. För nu kanske du är inne på att säga att du ska göra om ditt badrum. Men då tittar du i det avsnittet. Eller om du ska göra tavelväggar, då kan du få hjälp av den typen av information.
Och det är det som är lite härligt tycker jag. Att det blir som ett uppslagsverk.
Alltså jag gillar hur du snackar nu va? Nej, jag vill inte, alltså det är inte frågan om att jag, det här är inte min kunskap, eller jag som har hittat på de här grejerna. Nej, det är sånt som alla inredare jobbar med, men jag saknade någon som förklarade det för privatpersonen.
Ja, och sen handlar det inte om att vi behöver uppfinna hjulet, vi behöver förklara hur hjulet funkar. Ja. Och det här känner jag är väldigt många, liksom, jag menar, det jag lär ut i min kurs Social Brand Lab är ju inte... Det är ju inte någonting nytt. Alltså jag har ju vänt och vridit på saker. Jag förklarar det på nya sätt. Jag kanske tar fram en modell som är ur ett annat perspektiv än vad någon annan har förklarat det som. Därför att då kanske en person till förstår som inte har förstått det på ett annat sätt. Men det handlar ju inte om att det är någonting nytt. Och det tycker jag inte, det behöver vi inte göra. Utan vår tid tycker jag handlar väldigt mycket om paketering och kurering av innehåll som redan finns. Det finns så sjukt mycket innehåll så att vi behöver inte komma på nytt.
Nej, och ibland behöver vi påminna om sånt som kanske verkar banalt och självklart. Men där vi på grund av att det är så självklart liksom glider ifrån det.
Exakt.
Och då tänker jag att just inredning, alltså tittar man i... Det är inte meningen att kritisera någon enskild tidning och det är inte meningen att kritisera någon enskild bloggare. Alltså jag kan gärna ta mig själv som ett exempel och mina bilder i arkivet.
Mm.
Att när man tittar på dem med de här glasögonen och tänker på funktion och form samtidigt så blir det ju lite märkligt. Varför har vi valt att hänga lampan där egentligen? Alltså det är klart att det inte funkar.
Mm.
Och varför har jag inte sett det här tidigare? Men det är just för att vi har en så ganska bra standardnivå tror jag i Sverige. Vi har ju en väldigt bra boendestandard och vi har god ekonomi och alla möjligheter att ändra och justera och testa och sådär. Och då kanske vi tappar det perspektivet som man har när man inte har mycket pengar. Utan man måste vara väldigt selektiv och man kanske ska leva med den här soffan jättelänge. Och då blir man mycket mer kräsen. Mm. Vi har unnat oss tyvärr att vara lite mer slösaktiga med saker och ting.
Ja, men det blir också lite mer av en utmaning. När man inte kan byta ut allting hela tiden. Utan man kanske måste möblera om. Eller byta rum kanske till och med. På olika saker.
Ja, men jag hörde en formgivare som sa så intressant. Det här kan du säkert relatera till. Som också kommer från Norrland.
Mm.
Att när man, om man leker med tanken att man skulle inreda en stuga långt bort från civilisationen. Mm. Då vill man ju ha...
Det, typ där jag bor.
Ja, men då vill man ha ja, där jag kommer från. Nej, så vill jag inte. Men om du... Säg att du ska ha en stuga i fjällvärlden. Då vill du ju ha en stol som funkar. Du har ett bord som funkar. Det ska vara praktiskt och bekvämt. Det är såklart att det ska vara fint. Men du blir ju väldigt selektiv.
Ja.
Där handlar det inte så mycket om att imponera på grannen. Utan det handlar om att det ska vara trivsamt just
precis.
Där.
Precis. Då gör det ingenting om allting är i furu.
Nej, men det kan ju
för det är bra och stabilt.
Fantastiskt material. Det ska vi inte slå på det. Det
är nej, jag har väldigt svårt för den här gula fjällfuren, den ska vara i fjällen, ingen annanstans.
Ja, men det går ju då saker. Man kan vitpigmentera den och man kan laxa den och sådär. Så det kan vi prata om sen. Men för furu är ett fantastiskt material. Men det menar jag att när man bor så och när man tänker, eller man leker med den tanken då att nu ska jag välja ut de här möblerna till mig själv i en stuga som inte ska vara då imponerande för andra, då blir man ju mer selektiv. Då väljer man ju inte de här stolarna som är halv, ja, men som är väldigt snygga men som är jätteobekväma
och
eller
som ingen kan sitta på.
De som ingen kan snygga. Sitta på. Nej, det blir ju ett naturligt urval som görs av sig själv, tänker jag. Men idag när vi lever som vi gör och som vi kanske då också bjuder hem folk, dels fysiskt men också via Instagram och via sociala medier. Vi har så många andra lager när vi väljer.
Mm.
Det är lätt att man går vilse då. Kanske väljer en stol som är lite häftig snarare än skön.
Mm.
Stolen blir ett stilstatement.
Mm.
Det handlar inte så mycket om sittvinklar och bekvämlighet då, utan det handlar kanske lite mer om att det ska se matchande ut mot köket och att det ska stå för någonting och att det ska bidra till bilden av mig själv eller den jag önskar till vore.
Mm.
Och där har vi nog kommit i Sverige har vi ju kommit ganska långt i den här processen om man jämför med andra länder som har mer basala behov av trygghet och värme och de som inte har det lika väl förspänt.
Mm.
Och där tänker jag att vi har tappat fotfästet ett tag. Och då behöver vi påminna oss om väldigt enkla grejer.
Mm.
Så när jag är ute och föreläser nu och bara lyfter upp några exempel, så är det många som säger att ja, men jag kan inte läsa inredningstidningar längre. För nu ser jag bara, det blir jag bara ifrågasättande. Varför har inte lampan så högt upp i taket? Varför har de valt en sån lampa egentligen? Alltså det ser inte klokt ut. Eller stolarna är alldeles för låga i förhållande till bordet. Det är jätteobekvämt att sitta så.
Du har skapat ett par tusen, 100 000, 10 000, jag vet inte hur många böcker du har sålt. Du har skapat väldigt många inredningskritiker.
Ja, men alltså, jag tror det är bra. Jag tror vi behöver det. För vi har ju levt i en tid där all form av kommunikation kring den här branschen har varit bara ett applåderande. Och jag vill ju inte säga att det inte ska vara fint, och jag vill inte vara någon så här gnällspik. Det är inte det jag försöker vara, men jag tycker ändå någon form av realism är ju alltid bra.
Ja, men du känns väldigt liksom praktisk. Alltså, missförstå mig rätt här, för det lät väldigt tråkigt. Men liksom just det här att du känns väldigt så här rejäl i dina åsikter. Det ska vara liksom, det ska inte vara något trams, utan det ska vara på riktigt. Och det ska vara ordning och reda.
Men vill inte alla det, tänker jag? Nej. Ändå... ja, men för jag vet inte, det är så självbedrägeri att hålla på med chimärer.
Nu pratar du väldigt fina ord.
Ja, men man kan ju lura många, man kan inte lura sig själv. Man kan inte, nu kommer norrländskan in med skedjuden här, men man kan ju inte förvilla sig själv.
Var chimärer ett norrländskt ord? För
nej,
i så fall...
nej, skedjudet, tänker
jag.
Bara.
Jo, men vad är chimärer?
Oj, nu sätter du mig på pottkanten och ska förklara det.
Är det typ
dimridåer?
Dimridåer, precis. Mm. Ja, men bra, då ska jag bara använda det med ske-ljudet.
men förstår du vad jag menar? Att det,
ja, jag
det är klart
vad
att
menar.
Man kan...
Men det där allt... kommer väl till i någon form av... Kommer inte, alltså, har inte det där att göra med någonstans också så här personlig utveckling, trygghet i sig själv, vad man gillar, vad man vill, och just det här att, som du säger, imponera på andra? För att när vi går tillbaka till vad vi själva faktiskt gillar, alltså du vet, alla de här hemmen som jag ser nu, som är beige och har mässingdetaljer och guldspeglar och ja, och allting går i exakt samma färg, då blir jag lite så här, och nu kommer folk säkert bli arga på mig, men då blir jag lite så här, har du ingen egen åsikt? För att när allting bara går så, det är liksom, det är trend rakt igenom ett hem, då blir jag lite så här, det känns opersonligt.
Det där är en intressant diskussion, men också, då kan man också fråga, vad är egentligen personlig inredning? För att vi, när du säger det så förknippar du det med att man ska ha ett personligt uttryck, ett unikt uttryck. Alltså det är någonting som, att vara personlig är viktig för att man ska vara sig själv och vara sin egen smak trogen. Men är personlig inredning egentligen en fråga om smak och stil, eller är det också en fråga om vad man har för behov? Alltså är du en person som, man kan tratta ner ännu djupare, tänker jag, förutom att alla hemma har samma färg och har samma saker, så har de också samma setup. Alla har en soffa, en tv och ett matbord med många stolar och sådär. Men är man inte en person som bjuder hem mycket folk, varför ska man ha en stor soffa då och så titta på, som riktad mot en tv?
Mm.
Om man är en person som jag som läser mycket böcker, men då är det kanske bättre att satsa på en läsfåtölj så att man har en bekväm situation när man väl gör det man trivs allra bäst med hemma.
Men exakt.
Det är ju inte så stor variation i hur vi möblerar. Det är inte så stor variation i hur vi väljer kring färger och uttryck. För att jag tror ju inte att alla gillar beige egentligen. Alltså någon kanske älskar färg och mönster och vill ha så här klatschiga kontraster för att de gillar stimuli och vill ha högt tonläge från inredningen. Medan vissa människor är lite mer nedtonade. Jag kan ärligt säga att jag alltid har tyckt att det var skönt med saker som går ton i ton. Jag vill inte ha för skarpa kontraster egentligen. Jag tycker det är ganska skönt när det är lite... Ja, men vilsamt kallar jag det för. När inredningen inte pockar på min uppmärksamhet.
Mm.
För att jag tycker jag får så mycket stimuli över i jobbet. Och när jag kommer hem så vill jag skärma av det.
Mm.
Och den typen av personliga val. Alltså utifrån hur du mår. Och inte bara utifrån hur du ska uttrycka dig. Den diskussionen får alldeles för lite plats.
Alltså det köper jag så hårt. Och jag tycker att det är ju det är ett medvetet val du gör. Utifrån vad du mår bra av. Det jag syftar på, det är de här personerna som någonstans renoverar sitt hem var tredje år efter de senaste trenderna.
Mm. Ja, alltså jag säger inte emot det. Det är ju inredning. Men jag tänker att det som är extra sorgligt i det att vi då gör exakt likadant, det är att vi inte bejakar oss själva. Alltså vårat djupa innersta jag.
Exakt.
Vårat identitetsjag i smak och liksom hobbies och annat. Det kan jag leva med, att man kanske inte alltid tar sig utrymme att liksom göra uttryck för. Det kanske inte heller en person som bor i ett land som inte har det så väl förspänt som oss kan unna sig.
Mm.
Att tapetsera väggarna med gitarrer eller vad man nu vill göra. Det är ju en ganska, vi är ju väldigt uppe på toppen av den här behovspyramiden.
Ja, gud ja.
Ja. Men att må bra som person, det tycker jag är ganska basalt. Och det är sorgligt att vi genom att göra som alla andra missunnar oss själva det.
Men jag tror att det är det jag är ute efter. Att just det här att en medvetenhet och att, och det är det jag menar med liksom personlig utveckling, att bli vuxen eller så här, att komma i kontakt med sig själv och sina behov.
Mm.
För att jag tror att kanske någonstans att man inte tänker på att så här, oh, jag läser mycket böcker, därför kanske jag borde ha en läsfåtölj istället för den här hörnsoffan som folk aldrig sitter i.
Mm.
Och det här är någonting som jag faktiskt här, typ går igenom just nu, därför att jag har liksom en tanke på hur jag vill möblera hemma och vilken typ av soffa jag vill ha. Och min mamma kommer, jag älskar min mamma och hon lyssnar aldrig på den här podden, så det spelar liksom ingen roll. Men hon är så här bara, men man kan ju inte sitta i sådana soffor, man måste ju kunna sitta upprätt, du vet, och luta huvudet bakåt. Och jag hatar sådana soffor. Mm. För då blir liksom djupet i soffan blir så himla grunt. Och jag är en sån person som vill sitta hela jag i soffan. Upp med benen, upp med liksom allting. Och sen ligger jag typ mot en kudde eller någonting. Så jag behöver inte ha något huvudstöd. Så. Mm. Och då är jag så här, ska jag anpassa soffan efter min mamma, mina besökare eller efter mig själv? Och då har jag kommit fram till en fantastisk lösning. Jag kommer att ha två soffor.
Ja, du ser.
Två treor som är mitt emot varandra. En kommer att vara precis som jag vill ha den. Mm. Och en kommer att vara för mina äldre släktingar. Folk som har problem att ta sig upp i soffan.
Ja, men det där är också intressant. För det är ju olika faser i ens liv. Alltså när det kommer till, eftersom du kommer tillbaka till kroppen. Mm. Det anledningen till att din mamma eller de äldre släktingarna gillar den här typen av soffmodell. Mm. Det är ju för att de kanske tycker det är obekvämt.
Ja, alltså såklart. De vill besmärd. Inte sätta sig med fötterna under sig eller skräddarställning. Så som jag alltid sitter i en soffa. Jag blir tokig när jag inte kan sitta. Alltså, vi sitter i en väldigt, väldigt liten fåtölj just nu. Och jag är så obekväm i den här fåtöljen. Jag hade egentligen velat sitta på sängen. Jag kanske sätter mig där sen. Liksom i skräddarställning och liksom gosa ner mig istället för att sitta så här upprätt som man måste göra i den här lilla fräsiga, väldigt moderna fåtöljen.
Mm.
Och det är liksom, så att jag förstår ju. Och det är återigen, kan jag säga, när jag kommer till, för vi är nu på mitt hotellrum i Göteborg, och det är ett fantastiskt jättefint hotellrum, men vissa grejer är såna här grejer som jag säger, fast här har de ju inte tänkt på funktion.
Mm.
Och nu ska jag inte hänga ut det här hotellet, men till exempel är skrivbordet ganska rangligt.
Ja, det är det.
Och du vet, jag kan liksom inte sitta, när jag sitter och ska ha händerna på det, om jag vill luta mig mot det och ha datorn framför mig, sitta och skriva eller något, då vinglar det lite grann.
Men det är också för kort. Du säger, det finns inte tillräckligt med plats för dig att ha datorn.
Nej.
Så det är förmodligen anpassat då efter rummets storlek och för vad de fick plats med.
Precis, specialrum. Inte att jag ska sitta och jobba där.
Nej, men då är det kanske frågan, ska man ha det överhuvudtaget? Alltså det blir bara en...
Och det är också en sån här, man ska ha ett skrivbord på ett hotell. Det här är någonting som jag faktiskt älskade. Jag var på ett, nu, alltså vi kommer så jävla långt ifrån det vi skulle prata om nu, men det är lite roligt. För det här pratar ju aldrig jag om.
Mm.
Alltså just det här med inredning på det här sättet. Jag var på ett hotell i Malmö, på Story Hotel i Malmö. Och där tror jag inte att de hade något skrivbord. Men de hade ett sånt här litet laptopbord som man kunde ha i sängen.
Mm.
Du vet, en sån här liten hård, ja, men som man kan ha i knät liksom. Mm. Så mycket bättre. Älskade det. Att inte fler hotell har såna här små laptopbord.
Mm.
Det tyckte jag var genialiskt. Det beror såklart på vad man har för målgrupp. Men ändå liksom. Ja, speciellt det här hotellet där man kan typ gå ner och... Ja, men man kan låna. De har inte ens kaffemaskinen på rummet. Den står liksom i... Det är en sån här fancy kaffemaskin.
Mm.
Och man får såna här... Vad heter det? Kapsyler? Inte kapsyler. Vad heter det? Kapslar.
Mm.
Och den står ute i liksom... Ja, men i korridoren. Så det hade ju också varit ett alternativ. Jag tror att det kanske måste bli Det här är någonting du ska göra. Hotellutvecklare. Hotellinredningsutvecklare.
Ja, det kanske är mitt framtidsjobb.
Men alltså, nu ska vi backa det här bandet. För nu känner jag att nu har vi spårat totalt. Jag var så här, du mejlade mig igår. Vad ska vi prata om? Jag bara, nej, men jag tänker inte att vi ska prata så mycket om inredning. Utan vi ska ju prata om ditt jobb. Men det här gick jag ju loss på. Det var ju kul. Nej, men alltså, jag tycker att vi backar bandet. Du är ju från Mina Hoods. Du är från Umeå. Från
ja, början. Och min mamma är från Övik. Så vi har vår närmare
alltså, det är
connection.
Ju jätteroligt. Mm. Jag bor ju, du frågade mig innan och jag glömde svara. Jag bor 3 mil utanför Övik på landet.
Borde du säga i podden var?
Ja, men gud, detta... folk vet var jag bor. Jag bor i Eldsmark. Det är en liten by som ligger mellan Husum och Gideå.
Okej.
Okay. Jag taggar ju typ alla mina bilder på Instagram i Eldsmark. Så att, ja, det är väldigt enkelt att komma och hälsa på mig. Jag tror faktiskt att folk har gjort det någon gång. Så här, vet, man ser bilar som så här, sakta ner utanför huset och så sen kör de vidare. Och man bara, har jag en stalker?
Då är de, ju inte, de är ju lätta att upptäcka i alla fall när man bor så. Vet man.
Ja, men exakt, exakt. Plus att det är typ bara åkrar runt omkring, så det finns ingenstans att gömma sig.
Nej.
Varken för mig eller en potentiell stalker, nu går vi vidare. Nej, men så du är från Umeå.
Ja.
Och du är utbildad civilekonom.
Ja, jag plungade. Mina föräldrar tyckte jag skulle ha en riktig utbildning. Jag har ju alltid velat jobba med inredning och tyckte det var väldigt kul. Och jag jobbade på en inredningsbutik efter gymnasiet som mitt första jobb. Och jag var lite sugen på det, men så tyckte de, nej, men du ska plugga på universitetet. Det Umeå är ju också en universitetsstad.
Precis, så du ligger väldigt nära till hans.
Ja, och då funderade jag på vad jag skulle bli när jag blev stor. Då hade jag siktat in mig på jurist eller ekonom. Fast tänkte jag att ekonomprogrammet, då kan man ju läsa marknadsföring. Och så kan man jobba med inredning.
Ja, men ändå, så bra, det var tanke. Det var ju så det blev.
Det var så det blev. Så jag läste då min riktning mot international marketing till och med. Jag pluggade utomlands, både i Kina och i Kanada. Och det var när jag var på utbytestermin i Kanada som jag startade bloggen.
Alltså i Kina, det här är en helt annan, liksom, ett helt annat samtal. Men det måste ju ha varit väldigt intressant.
Ja, det var väldigt speciellt. Jag var där i 2 omgångar, så 2 olika kurser. Och skrev då min uppsats om IKEAs marknadsföringsstrategi i Kina. De skulle öppna ett nytt varuhus och de hade en liten... ska säga global men samtidigt lokal strategi för hur de skulle nå ut med den här öppningen. Och ja, så,
gud, vad spännande.
Så bloggandet var ju ett sätt för mig att liksom komplettera mitt CV som var väldigt fokuserat på just ekonomi. Jag hade läst entreprenörskurser och vet allt man gör vid sidan av studierna. Men jag hade ingenting som...
som man gör.
Ja, men det finns ju väldigt många möjligheter när man pluggar att... ägna sig åt olika aktiviteter. Jag var med i Venture Caps affärsplanstävlingar och jag jobbade på Minova Innovation och det fanns ju massa spännande grejer.
Ja, du hängde så i den världen.
Ja, det finns ju väldigt mycket som man kan fördjupa sig inom när det gäller just det teoretiska, alltså kring ämnet marknadsföring och ekonomi. Men jag kände att det krävs också en viss branschkunskap för att du ska kunna matcha det med behoven i den här branschen du vill jobba med. Och jag insåg att jag tyckte det var väldigt roligt mindre när jag kunde inte så mycket om de här kommersiella fönsterna. När säljs kök? När är badrum aktuella? Vad har inredningsföretagen för utmaningar? Hur ser företagsstrukturen ut? Vilka bolag finns det? IKEA kände jag ju till, men vad finns det mer? Och hur ser det ut i Sverige? Och så, där. Så lite naivt gick jag in i det här och tänkte att ja, men jag börjar blogga om inredning. Så kan jag, om jag skriver om det här varje dag så lär jag ju lära mig ett och annat. Och jag gjorde det anonymt, för jag tänkte då kan man ju testa utan att man behöver skämmas. Så det här var
2005.
Ja, 2005. Så jag firar 15-årsjubileum nästa år.
Jag med, på svenska. Jag började också 2005 på svenska. Jag började blogga på engelska 2001. Men det fanns ju inte i Sverige då. Men sen så när typ, jag tror att Ebba von Sydow måste ha startat 2004. För det var henne jag tittade på mest. Och när hon då hade liksom satt igång och så var det några som hade börjat på svenska. Då bara, ah, men då går jag över till svenska. Så att i maj 2005 började jag blogga på svenska.
Men vart bloggar du på engelska? Får jag ställa en sån fråga?
Nej, men jag har alltid bloggat på egen domän. Så att jag hade liksom eget webbhotell redan från början.
Men då var du också så här, för jag var ganska tidig med att så här, tycka att internet var spännande.
Ja, jag menar, alltså, jag började designa hemsidan 98.
Och men då var du också med på de här chatt i ICQ och
Lunarstorm.
Ja.
det här är också en ganska rolig sidetrack. Jag träffade en av mina tidiga pojkvänner på random ICQ. Aha. Alltså random ICQ, det var ju typ, alltså lite som chattroulette typ, fast inte snuskigt. Alltså just det här, och man kunde inte se personen, men man kunde då skriva in så här, vilken stad, typ kanske ålder tror jag, och så kunde man få upp en random person som var online. Och jag satt på jobbet en kväll, för jag jobbade, jag hade precis flyttat till Borås, hade ett halvtidsjobb som webbdesigner och jobbade på kvällstid. Det var inte så flådigt. Så satt där på kvällstid och hade då ICQ igång, och så dök han upp och vi började snacka, sen var vi ihop 1,5 år. Det är lite intressant. Ja, men alltså jag har varit med hela den svängen.
Ja, jag har ju också en lång internethistorik innan jag startade bloggen som jag faktiskt inte har pratat så mycket om.
Men please do!
Jag var ju en aktiv användare av Lunarstorm. Och har fortfarande koll på dem som jag följde. För er som inte känner till Lunarstorm så var det en liksom portal kan man säga. Ja. Som var helt textbaserad. Man la ju inte upp bilder då utan man skrev dagböcker. Ja.
Det var som Facebook fast utan alla bilder.
Ja, och det var ju långt. Det var inte 140 tecken som uppdatering. Du skrev
man skrev blogginlägg liksom, nästan.
Och några av dem som jag följde då lärde känna då är ju idag profiler i reklambranschen.
Gud vad roligt.
Jag ska inte säga några namn, men det är väldigt många kändisar som jag har följt i lång tid.
Gud vad roligt. Men alltså okej, okay, så från Lunarstorm.
Ja, det var en lång story. Men,
men det är roligt, jag tycker sånt här är jättekul.
Jag hade ju testat det här med att skriva, jag tyckte väldigt mycket om att uttrycka mig. Och jag sökte efter någon form, något format där man kunde få utlopp för det man tyckte var roligt. Min mamma var väldigt kreativt lagd, hon var väldigt konstnärlig och målade mycket och ritade och tecknade. Och jag har aldrig haft tålamodet för det tar så himla lång tid. Jag vill att det ska hända nu och det ska gå
jag
fort.
Jag känner igen det.
Så fotografering var ett väldigt tacksamt medium för mig. För då kunde jag ju ta bilden på en gång.
Och sen, speciellt med digital kamera.
Och ännu bättre nu med det digitala. Men jag kommer ihåg att jag fick en systemkamera när jag fyllde 18. Och den var liksom mitt början till mitt intresse. Sen har jag ju testat mig fram och laborerat och försökt liksom lära mig. Jag har aldrig gått någon formell utbildning kring det som en. Och nu finns det ju alla möjligheter med tutorials på nätet.
Det.
Men det som jag fastnade för var just den här snabbheten. Att det gick rätt fort att få ut kreativiteten ur kroppen.
Ja.
Men alltså, ska du måla och teckna, det är så många faser. Du ska sudda och du ska dutta. Och det,
ja. Du ska torka.
Ja, det ska torka och det ska vara lager på lager. Jag hade aldrig riktigt det tålamodet. Och, ja, hon målade och sydde och det var, och sy var ju snäppet värre med alla logiska tankar kring hur man ska få
och så sen just det här, när man gör fel så kan man inte ändra, alltså liksom, då måste man riva, nej, det är det jag älskar med internet, man kan alltid ändra.
Ja, men och det är ju ett ganska förlåtande format för att det är så det är, att man kan växa med det på något sätt. Så att jag blev väldigt glad när jag hittade, när jag kom på den idén att jag skulle börja blogga och sen så fick jag liksom fart i det. Så var det som väldigt förlösande för mig att då fick jag äntligen använda mig av mitt skrivande jag, mitt fotande jag och mitt tänkande. Och liksom merge ihop det till någonting.
Ja.
Så det var också, det har ju varit en drivkraft under hela mitt bloggandet. Jag tycker det är väldigt roligt. Och sen så hjälpte ju bloggandet mig då att få in en fot på IKEA. Jag fick skriva min uppsats, jag fick sen ett jobb som marknadskoordinator i inredningsbranschen. Och så hade jag plötsligt en unik, på den tiden, en unik kompetens om sociala medier. För det var ju som i sin linda och alla började fundera på hur funkar det här med bloggar egentligen? Och vad är det? Och hur tänker ni och hur jobbar ni? Och sådär. Då minns jag att jag satt, jag hade fått jobb i reklambranschen och så var det ett stort företag som hade kundpresentation och så här, men vi har ju en bloggare här, så in med mig så, inför alla så skulle jag berätta hur jag tänkte och plötsligt hade jag ju någonting att komma med, för det är ju en ganska tuff bransch, reklamvärlden.
Oh, gud, ja.
Och ska du jobba som,
det är mycket prestige.
Ja, det är mycket prestige. Och ska du jobba som strateg eller projektledare så krävs det så otroligt många år av erfarenhet innan du blir framsläppt. Men där fick jag liksom en liten genväg att jag kunde visa någonting nytt och visa något annat. Så då blev ju bloggen också värdefull på andra plan för mig. Så jag fortsatte blogga och hade den vid sidan av. Då hade jag gått ut med mitt namn och sådär. Och sen har ju den bara växt och sociala medier som fenomen har ju växt. Och jag har ju liksom hängt med i den tillväxten. Eller hängt kvar kan man säga, att jag har försökt utveckla mig själv och förändra innehållet och sådär, allt eftersom. Och det tror jag är en anledning till att jag fortfarande finns kvar efter 15 år. Att det är inte samma blogg som det var för 15 år sedan.
Nej.
Och det är inte samma jobb heller. Jag har ju bytt jobb i mitt yrke ganska många gånger. Och nu är det här med bloggen och bokens inriktning ytterligare en ny dimension som gör det ännu roligare för mig att jobba med inredning, för att det ger mig någonting nytt. Det är ny energi i det.
Men hur, Du startade bloggen då, men sen, alltså, hur många år gick det innan du kände att det här kan ju få flyga solo?
Ja, alltså jag började 2005 och jag minns att 2008 då när jag fick Aftonbladets stora bloggpris i min kategori, då det var ju
just
det,
de hade ett bloggpris
också, ja, där det var ett tag sedan. Men då, det var ju samtidigt som Elin Kling fick det, Kinsa fick det, Marcus eller Birro.
Ja.
Mm. Ja, gud, jag måste jobba på mina uttal här. Och så har jag Elin Kling då, ja, också. Ja. Så det var ganska många kända namn som plötsligt fick komma på scenen och man fick liksom cred för det man hade gjort. Och då var det som att annonssidan började förstå att det fanns ett värde, ja, med det vi höll på med.
Aftonbladet kom in.
Ja, och
det är intressant för att Veckorevyn hade ju haft redan innan det. Men då var, ja, det inte riktigt. När Aftonbladet kom in, då blev det liksom, då blev det credit. Ja,
men det är också en väldigt stor, alltså, det är en väldigt stor och känd tidning som når till, till de som kanske sitter på kapitalet i.
Exakt. Men det är det jag menar. Veckorevyn når unga tjejer.
Ja.
Då är det inte lika, det är inte lika tungt. Tyvärr.
Nej, och sen når det kanske framförallt inte fram till de som sitter på marknadsföringsbudgetarna.
Nej.
För de kanske inte var unga tjejer då. Idag är det ju lite annorlunda, men då var det ju.
Nej, men jag tänker att det får inte heller samma uppmärksamhet medialt. Alltså priset.
Övriga, nej, sant. Men då hände någonting. Då började det komma in förfrågningar och det var liksom konkreta pengar inblandade. Innan det hade det varit mer trevande försök till byten av saker och, ja, inte så mycket, ja, men marknadsförings, uppstyrd marknadsföring. Så det var ett tydligt paradigmskifte för mig.
Mm.
Och sen så var jag ju lite grann i det här, hur ska jag göra? Tänk ett tag. Så mellan 2008-2009 och 2011 så var jag väldigt tveksam hur jag skulle förhålla mig till det. För det var också svårt i och med att jag jobbade på en reklambyrå och satt med kunder och visste väldigt mycket om deras affär. Naturligtvis under sekretess och tystnadsplikt.
Ja, samtidigt som jag jobbade,
ja, men väldigt mycket insikt. Samtidigt som jag jobbade som influencer på kvällarna då,
mm,
och fick ju pressmeddelanden och förhandsinfo om vad andra företag skulle jobba med, så blev det liksom en knepig situation.
Ja, jag förstår det.
Och framförallt så blev det också arbetsbelastningen blev ganska ohållbar. För att jag gjorde det här vid sidan av. Och alla som har jobbat i reklambranschen vet att på de större byråerna så jobbar man inte 8-5.
Nej.
Det är ganska många arbetstimmar mer. Och det var jätteroligt. Så ingen klagade över det. Men det var svårt att kompromissa in bloggandet. Så jag klev upp 5:15 varje morgon och skrev mina blogginlägg. Och det blev ju tröttsamt till slut. Jag kände att nej, men
nu får jag ju. Men ändå disciplin.
Ja, men det har jag nog, det har jag nog alltid haft.
Ja, jag känner att du är nog en person som har ganska bra arbetsdisciplin.
Ja, men jag, ja, det är också en sidospår. Men jag har ju hållit på med individuell idrott. Då har man liksom inget lag med sig, utan då får man själv styra upp sig.
Vad då för idrott?
Konståkning.
Jaha.
På tal om Övik. Så jag har varit där många gånger.
Ja, Övik har ju varit, jag vet inte hur det är nu, men de har ju varit stora inom konståkning.
Absolut, en av de största i Norrland. För er som inte känner till det då, så är ju Övik en väldigt stor konståkningsklubb. Med jätteduktiga konståkare.
Precis. Och har i alla år haft en isgala.
Ja.
Varje år. Älskar den isgalan.
Han är ju på ett sidospår.
Jättestor. Men, ja, alltså, men konståkning, det är liksom typ en av de få sporter som jag faktiskt tycker om att titta på.
Ja, men det är en väldigt visuell sport. Ja. Men det gav mig tidigt insikten kring disciplin och att lära sig lägga upp saker. Att man inte bara kan träna när man har lust. Man måste, nej, göra saker även andra dagar. Och så är det ju med bloggandet också. Du kan inte bara blogga när du har inspiration. Om du vill ha en stor blogg, då måste du mata ut inlägg hela tiden. Sen måste du hålla en nivå på det. Samma sak med träning, du kan inte bara gå och träna. Du måste ju ändå göra något vettigt av den tiden. Tillbaka till ämnet igen då. Så kände jag att nej, men nu får jag nog, ska jag testa att driva eget Sverige nu eller aldrig? För jag hade inte några barn då, jag var inte gift. Jag hade liksom inga åtaganden, inget ansvar egentligen. Utan det var bara på min egen risk. Så då sa jag upp mig 2011 och startade eget aktiebolag och styrde upp det här med annonsförsäljningen så att jag hade en struktur kring det.
Alltså du låter så himla enkelt. Du bara, då sa jag upp mig och så startade aktiebolag och så sen så styrde jag upp annonseringen. Men alltså,
det är
va? Hade du enskild firma innan det då?
Ja, innan hade jag en enskild firma. Och det hade ju, tack vare att jag hade varit så engagerad som student, så hade jag startat enskild firma ganska tidigt.
Mm.
Och den hängde ju med. Men när jag skulle driva det här och vara liksom anställd av mig själv, då ville jag ha en egen juridisk person som betalade ut min lön. Det finns också många anledningar till det, med det blir mer seriöst helt enkelt och mer ordning på saker och ting.
Ja, jag driver ju fortfarande enskild firma.
Men gör du?
Ja.
Okej, vi måste prata mer om det här efteråt.
Nej, men min bokföringsperson säger att det är liksom inte lönt, alltså rent skattemässigt så är det inte lönt förrän innan man kommer över en viss omsättning.
Ja, nu vet inte jag hur det ser ut rent tekniskt för dig. Men vi pratar mer om det
sen. Vi kan prata om det sen. För nu kommer vi behöva dra siffror.
Ja, men det har väl också med SGI och sjukförsäkring och...
Säkert. Ja, jag är ju inte den här personen. Jag är som sagt, gillar konståkning för att det är visuellt. Jag är ganska så här... Lalalala. Jag liksom, du vet, jag, min assistent, jag är ad hoc, det är inte hon. Vi hade en lansering tidigare i år och jag är jättedålig på att planera. Jag tycker det är tråkigt, jag kommer liksom inte in i feeling. Jag kan inte sitta och skriva nyhetsbrev 2 månader innan, för då är jag inte i feelingen liksom.
Men, ja, nej, men det förstår jag. Men,
Frida sitter och tar sig för pannan.
Men jag tänker så här, nej, det var inte det jag tog mig för pannan. Du har anställd alltså?
Jag har en assistent på timmar, så jag har en konsult. Ja. Men hon, så hon är både min chef och min assistent. För då var jag så här, vår senaste lansering. Jag bara, nu gör vi det på mitt sätt. Och sen så ser vi hur det går. Och då gjorde vi ju allting liksom när det skulle göra. Vi hade liksom ingenting som kom i förväg. Och hon hade ju ytandning hela tiden. Och bara, det går inte. Men hon var så här, vi gör det. Och så sen, jag kom in i sista veckan och typ ville gråta. Jag bara, Jackie, vi gör det på ditt sätt nästa gång.
Ja, men, det gick inte. Ja, men samtidigt så ska man ju bejaka hur man är. Så att man hittar nerven i det. Och för vissa människor, precis, så är ju själva överraskningsmomentet en del av jobbet.
Ja.
Och det kan jag också tycka till viss del när det gäller bloggen. Alltså jag kan inte planera för långt fram. Mm. Men det kan ju ändå finnas en underliggande struktur som är en slags ryggrad som hjälper en att vara spontan.
Absolut, och jag menar den grundläggande strukturen när vi skulle göra vad, det fanns ju. Ja. Och liksom när vi skulle skicka nyhetsbrev och när vi skulle göra livesändningar och allt det där. Men innehållet var inte gjort.
Nej, men för mycket planering tänker jag kan ta död på kreativ lista. Ja, men för mig så kan också för mycket icke-struktur. Jag hittar det där. Liksom. Ja, men det gäller att hitta en balans. Men för mig kan också... Det är svårt när man driver eget, för man blir så lös i konturerna. Man behöver någonting. Alltså, för sitt eget välmående skull så måste man ändå på något sätt systematisera sin arbetsdag, tänker jag, för mig. För att annars så flyter det så lätt ihop.
Ja, gud, du skulle gilla varandra.
Ja, jag hör ju det.
Okej, så sen 2011 har du drivit Trendenser som ett företag. Men du var anonym från början. Vad hände med det? När kom du ut ur inredningsgarderoben?
Måste vi prata om det där?
Ja, nej, men, det måste vi.
Det känns som att jag har dragit den storyn så många gånger. Men när jag började blogga så valde jag att göra det under pseudonym för att jag ville vara anonym och jag ville inte gå ut med mitt namn. Och på den tiden så fanns det dels en sån här generator som kunde liksom föreslå namn när man registrerade sin blogg på blogg.se. Och sen så kunde man mata in ett antal förslag. Och då hade jag själv följt en blogg som heter Design Sponge.
Alltså älskar den.
Den har ju lagt ner nu tyvärr för några månader sedan. Ja, det är så tråkigt. Men det måste vi också prata om sen. Men för anledningen till det var ganska intressant. Men vi backade tillbaka till 2005 då. Jag satt i det här studentrummet, det var sent en kväll. Och jag kom på den här snillig blixten och bara, ja, men jag startar en blogg om inredning. Det är väl klart, det är det jag ska göra. Då får jag liksom jobba med alla de här sakerna som jag vill göra. Eller testa på dem snarare. Och så hade jag läst Design Sponge, som var en amerikansk blogg. Design Svamp. Då översatt tänkte jag, jag borde ge mig så kan jag tänka. Jag tänker hus, inredning, dator, mus, hus. Husmusen blir ju jättebra.
Men det här minns jag.
Jag också. Och det där funkade väl ett tag. Så länge jag var anonym så hade jag en liten bild på en mus. Men ja, du hör ju hur det låter bara det. Men sen,
fast till jag saken, minns husmusen. Jag tror inte att jag har kopplat att det var du.
Nej, det var ju tråkigt att jag var tvungen att dra det plåstret. Men det som var extra jobbigt då var att när jag sen fick lite fart och den här bloggen fick lite läsare och jag då också gick ut med vad jag hette och fortfarande hade kvar bloggdomänen husmusen.se då, eller husmusen.blogg.se som det var, så visade det sig att det fanns en annan sajt som heter husmusen.nu som sålde någonting annat än inredning.
Oj.
Ni får gissa själva eller googla. Och den personen tyckte ju inte det var jättekul.
Tror jag.
Ja, det var inredning för sovrummet kan man säga. Och den personen tyckte ju inte det var jättekul att jag kom upp på sökträffarna.
Och lite tvärtom kan jag tänka.
Jag kan säga att det var ganska jobbigt tvärtom. Speciellt när vi var ute och föreläste i början för alla såna här marknadsföringsavdelningar och pratade om sociala medier. Och de kanske gick hem och googlade. Och han, ja. Det kommer ju upp mycket annat då. Men ja, så det var ju lite besvärande. Och jag hade ju planer på att byta namn. Men till saken här att den här personen bestämmer sig för att via en jurist kontakta mig och hävda att jag gjorde upphovsrättsintrång i den här personens verksamhet. Vilket inte naturligtvis gick, för det är ett generiskt namn och man kan inte säga att man äger det.
Nej.
Vi var inte verksamma i samma bransch överhuvudtaget. Men jag valde att förlika mig med det och bara ta tag i saken och byta namn.
Det kanske var en god idé.
Det var en
kanske
bra
var
idé.
Det kanske var en blessing in disguise.
Ja, men och det var ju ändå på gång. Jag hade ju det i tanken. Men det var, ja, för att beskriva bakgrunden så var det ju så det började. Mm. Och då hade jag ju såklart, jag hade ju redan gått ut med mitt för- och efternamn så att säga, men då bestämde mig också för att liksom ta tag i inriktningen på vad jag skrev om. Och husmusen var väldigt mycket fokus på pyssel och pynt och så lite mindre saker och liksom. Ja, jag var ju väldigt intresserad av lite större makroekonomiska trender och tendenser inom konsumtion.
Ja. Makroekonomiska trender, ja, men det känns inte, bara inte så husmusen helt enkelt.
Nej, men det låter ju väldigt avancerat. Men vad jag menar, trender kan ju vara både makro och mikro. Det kan vara stora drag och väldigt små drag. Och inredningstidningar skrev väldigt mycket alltså mikro. Nu är det den här färgen eller nu är det här materialet som gäller den här säsongen eller den här veckan. Mm. Och jag tänkte att det finns ju mycket större strömningar som påverkar hur vi beter oss.
Och, ja, men som du sa innan, så här, vilka när ska man marknadsföra badrum och när funkar soffor och så.
Ja, och varför tror man att det plötsligt blir trendigt med rustika möbler igen eller så vidare. Ja, så det var jag väldigt intresserad av på ett privat plan. Jag hade ju också jobbat i reklambranschen och då fanns det en roll som heter planner. Så jag tänkte att det skulle jag verkligen vilja nischa in mig på att bli. Alltså vara en sån slags trendspanare som håller koll på marknaden och sådär. Och då kan jag ju få in det i bloggandet också. Mm. Samtidigt som jag har koll på tendenserna. För många av de trender som man pratar om i inredningsbranschen var också så här. Om 2020 så kommer vi att gilla senapsgul till exempel. Eller då kommer vi att inrikta det på den här färgen. Och det kändes så långt bort. För jag var ju väldigt mycket närmare konsumenten. Jag var ju delvis inne i det som var just nu. Mm. Så det ville merge ihop de två. Och då utlyste jag först en namntävling. För jag tänkte att jag måste engagera läsarna. För i den här tråkiga processen så ingick att jag var tvungen att bryta min domän. Alltså ta bort URL:en. Så jag fick inte peka om trafiken ens som någon obegriplig anledning. Så att jag fick ju börja om från noll. Och då kände jag att jag måste ju berätta för alla att det här kommer hända. Utan att gå för mycket in på detaljer kring det juridiska och sådär. Det fanns ingen anledning att älta det. Det var ingen big deal. Men så då utlyste jag en namntävling och engagerade läsaren i att hjälpa mig hitta bättre namn. Men det som
låter de jobba åt dig helt enkelt.
Ja, det var inte riktigt så illa. Men alltså har ju väldigt många bra idéer. Då tänkte jag, det här kanske vi kan hjälpas åt kring. Mm. Men problemet var att många var ju fokuserade upp kring huskatten. Eller hus, alltså det var väldigt mycket fortsatt i den genre som jag var i.
Men berättade du hur du hade tänkt liksom förändra inriktningen?
Nej, det var ju också svårt att sätta ord på det där
precis,
och då.
Precis, och det är inte så heller att det där är ju någonting som är väldigt abstrakt och väldigt stort. Liksom. Så det kanske är svårt för konsumenten helt enkelt.
Att och det är lätt för mig i efterhand att förklara hur jag tänkte. För just där och då visste jag det nog knappt själv.
Rearview mirror is 2020.
Ja, men då så bestämde jag för men också visa den här erfarenheten med varumärken och allt det där. Så tänkte jag, men om jag hittar på ett eget ord så kan jag inte göra intrång hos någon annan. Så då tänkte jag, trender plus tendenser. Mm.
Trendenser.
Och därav
så kom
namnet.
På det själv?
Ja.
Snyggt. Snyggt jobbat.
Så det var det som var själva ursprungsgrejen bakom namnet.
Och när kom
namnet.
Det?
Ja, men det är en bra fråga. Jag tror det var 2010, 11.
Så det var precis innan liksom?
Ja, det är osäkert. 2009. Ja. Nej, vänta nu. Det måste jag 2008-2009 där måste det ha varit.
Men då firar ju Trendenser 10 år i år. Om det var 2009. Kan vi säga att det var det?
Just det, jag har inte ens tänkt på. Nej, men för det var ju, alltså det är många olika faser. För att med den nuvarande logotypen så var det kring 2010. För att då, jag började byta namn. Och sen hade jag en reklambyrå som hjälpte mig att ta fram en ny logotyp. Som jag körde under en period. Men den funkade inte så bra online. För den var för tunn och det var blått ljus från datorn. Och det blev inte riktigt bra. Så gjorde ett omtag kring Trendenser som namn. Och då hjälpte Edholm Ulenius med att ta fram en ny grafisk profil. Och det är därifrån jag tänker 2010.
Men alltså det är ju också, det kan ju såklart vara för att du var i reklambranschen. Men du var ju väldigt seriös. Alltså att gå till en byrå och ta fram en logga, det tror jag inte ligger så där jättehögt upp på de flestas tankelista.
Nej, men det var också för att jag jobbade med, det var ju så nära, jag hade ju väldigt många kompisar som jobbade som ADs och copywriters och strateger, så jag kunde ju såklart ta hjälp av dem och bolla idéer och sådär.
Men när du sen, du körde AB och så sen vill jag prata om det här att du tog ett omtag kring hur du jobbade med annonser.
Mm.
Hur gjorde du då? Och tror du att den här, alltså hur mycket tror du att din marknadsföringsbakgrund har spelat in i hur du jobbar med annonsörer och sälj?
Alltså det kan ju jag bara spekulera. Det är så himla svårt. Jag har inget att jämföra med. Men det är klart att det har påverkat mig att jag har kommit från reklamsidan och sett vad för typ av pengar man lägger på marknadsföring och hur man viktar från mediebyråhåll och olika kanaler och hur man prioriterar, hur man mäter kampanjer, alltså vilka KPI:er har man när man går in i en kampanj för att man ska kunna utvärdera om det gick bra eller inte. Det tänket har man kanske inte om man har pluggat till en helt annan utbildning, kommer från en helt annan bransch. Det är inte så lätt.
För de som inte vet, vad är KPI:er för någonting?
Key Performance Indicators.
Det är mätpunkter helt enkelt. Vad är det för någonting man ska mäta?
Tack för att du
tar ner mig på jorden. Jag är ju också så här, jag sitter ju också och slänger mig med sådana
man glömmer bort
men,
det.
Ja. Men våra lyssnare kanske inte är marknadsförare.
Nej, precis. Men alltså, man tänker bara, för att göra det enkelt, så att oavsett vad du ska göra så tar ju du, om du ska köpa kläder eller vad du än ska göra så har du med dig några saker som du vill få ut av det här köpet.
Mm.
Det ska vara ett par jeans som ska sitta på ett visst sätt och de ska kosta sig och så mycket och så går du ut och letar efter det och så är du nöjd eller inte med det köpet. Vad baserar du nöjdheten på?
Precis.
Samma sak är det ju med när du köper en kampanj eller har ju ett syfte med det.
Mm.
Och det tänket har jag ju haft med mig eftersom det är vad jag har utbildat mig till.
Mm.
Så självklart har det varit till hjälp.
Ja, för det, och sen så känner jag också att det finns, du har ju en känsla av, eller jag får ju en känsla av dig att du, och nu har det ju gått väldigt många år också, men du är ju väldigt, jag vet inte hur jag ska uttrycka det här utan att det låter jättetöntigt, men du är väldigt så här professionell. Det märks ju att du är ett proffs och att du vet vad du håller på med, men det jag tänker är att, för det finns väldigt många som vill jobba med sina sociala medier där ute, som där just det här annonsörerna, säljet och att separera det från sin person är otroligt svårt. Och det är där någonstans man fastnar när man ska sälja in sin blogg eller sin Instagram eller någonting till annonsörer. Då fastnar man i att ja, men det här är ju bara min lilla blogg. Hur tänkte du där? Var det någonting som var naturligt för dig att
är min business liksom? Man vill sitta här och hylla mig själv. Om jag ska lyfta upp en dålig egenskap för mig så är det att jag är ganska, alltså, jag tar inte för mig så mycket, jag är ganska blyg och tillbakadragen och inte alls särskilt bra på sociala sammanhang och så här, snacka och hålla på bland folk.
Det är därför du är bra på internet.
Ja, men det tror jag är därför som jag trivs i det forumet. Men det jag insåg snabbt också att mina tillkortakommanden, att jag är inte duktig på att sälja mig själv. Det är inte min starka sida. Jag tycker det är jättejobbigt att sätta en prislapp på mig själv och sen stå och argumentera för att det kommer bli bra om du gör så här, lita på mig och allt det där. Inte för att jag inte tror på det jag säger, utan för att det är besvärande. Jag tycker inte om det.
Det är jantelagen är strong.
Ja, var det än månde vara så är jag inte bekväm med det, och då tänkte jag att det behöver jag ta hjälp med det. Mm. För det kommer vara en svag punkt om jag inte få fart på det här, så kommer jag inte kunna leva av det. Jag behöver ha någon annan som säljer mig så att jag kan ägna mig åt det jag tycker är roligt och det jag är bättre på.
Väldigt viktig insikt.
Ja, och det var ju därför jag då bestämde mig för att styra upp det här med annonsförsäljning. För att jag fick många förfrågningar som kom in och jag tyckte inte alltid att de lirade med vad jag ville göra, och jag hade ju som tankar om hur jag skulle vilja att det såg ut. Och då tänkte jag, det är bättre att jag själv har en säljare som aktivt kontaktar företag som jag vill jobba med och föreslår kampanjer åt mig. Alltså som jag ger material och som sen jobbar med att sälja det.
Mm.
Och så har jag jobbat egentligen sedan dag ett. Eller så har jag jobbat sedan dag ett. Jag har aldrig legat på någon tidning, jag har aldrig legat på någon sån här nätverksplattform. Eller, jag har samarbetat med olika förlag och så där i andra sammanhang. Men jag har aldrig låtit min blogg ätas upp av dem.
Nej.
Utan jag har alltid haft en egen domän och skött det själv.
När du säger ätas upp, det känns som ett ganska tydligt ställningstagande.
Ja, jag hör det själv. Men alltså, det är ingen kritik mot dem som jobbar med tidningar eller som väljer att lägga sig på portaler. Absolut inte, men det är väldigt lätt tror jag att man drunknar i det där. Och att man Det finns ju många fördelar med att vara en del av ett sånt digitalt ekosystem. För de kan skjuta trafik till dig. De kan snabbt bygga upp din blogg och du får många följare tack vare att du är en del av ett större sammanhang. Så det finns absolut fördelar med det. Och de sköter ju också försäljningen och hjälper dig med alla de här bitarna. Men är man då som jag, en person som har kanske lite svårt att ta diskussioner och ställa sig, menar, stå på sig och som tyckte det var lite jobbigt, så kan det också bli lätt att man blir övertalad till saker man inte vill göra, och man blir ju mer eller mindre ägd av de som driver portalen, för du blir beroende av deras trafik och deras sammanhang. Mm. Och det får man ju göra vad som passar en bäst. Jag säger inte att det ena eller andra är bättre, men för mig har det varit bäst att ligga på en egen domän.
Det är ju väldigt bekvämt, alltså, tänker jag, och jag tror att det är anledningen, tror jag, till att många söker sig till magasin eller agenturer. Magasin främst för att att hamna på till exempel L är väldigt kredit.
Mm.
Det kommer att ge dig trafik.
Mm.
Och sen har du någon som sköter hela annonsförsäljningen åt dig.
Ja, annonsförsäljningen,
och tekniken.
Traffic,
ja.
Hosting, alla former av support som du behöver. Det är mycket man inte tänker på som läsare, men det finns ju väldigt många delar av att driva en blogg som sker bakom kulisserna, och det får du ju såklart på köpet då.
Precis, du kan bara fokusera på att skapa ditt innehåll. Ja. Medan om du har en egen domän, då måste du ju, alltså då har du ju det alltid ansvaret själv. Då måste du liksom se till att tekniken funkar. Gör den inte det, så måste du prata med ditt webbhotell.
Mm.
Du måste sköta all kontakt med annonsörer själv, etc. etc. Men du, anlitade du då ett säljbolag eller hade du en konsult, eller hur
ja, men då gjort? Hade jag, tack vare mitt nätverk i reklambranschen, en kontakt som jag hade jobbat med som skulle starta ett säljbolag, och då var vi båda två i startfasen, så då hjälpte vi varandra.
Och du jobbar fortfarande med dem, eller?
Nej. Det var ju ungefär, kan det vara 2011 till 2013 när jag fick barn. Då flyttade de också, de hade ju väldigt stora delar av sin verksamhet i Stockholm, men jag satt på västkusten. Och då kände jag att det blir svårt. Dels ville jag ju ha föräldraledighet, så att jag skulle gå ner i tid i bloggandet och inte blogga lika mycket som jag gjort innan. Så då tog jag lite grann en paus. Och där i den fasen så följde sig naturligt, för deras verksamhet var egentligen mot kundtidningar och print. Så det här var en sidoverksamhet de hade haft. Och då följde sig naturligt att vi delade på oss. Så de fortsatte med sin verksamhet och jag hittade en ny person som jag kunde samarbeta med kring säljet. Som satt på västkusten.
Mm.
Och så jobbade vi ett och ett halvt eller två år, och sen så gick jag in i ett nytt samarbete. Och på samma sätt som man byter arbetsgivare så kan man ju byta säljbolag.
Absolut.
Så det ju,
absolut,
behöver inte alltid vara en konflikt förknippad med det. Men jag har upplevt att för varje gång jag har bytt så har jag lärt mig väldigt mycket om vad jag vill och inte vill göra.
Mm.
Och hur man kan jobba och hur man inte bör jobba. För att man får in en massa nytt tänk. Ett nytt perspektiv.
Vill du dela med dig av några av de lärdomarna?
Ja, men en sak är ju till exempel det här med avtal. Att vara väldigt tydlig med vad som gäller. För att det är lätt när man sitter i början av ett samarbete. Att, ja, men man har väldigt mycket energi och man är glada och man vill samma saker. Men sen börjar det komma gnissel, för att säljaren vill ju maximera sin vinst. Och så kanske de inte alltid ser till att det kommer ta mig väldigt mycket tid att göra de här kampanjerna. Och jag vill tacka nej till det här. Jag har inte ork eller tid att göra fler fotografering den här månaden till exempel. Och då tycker jag att det är viktigt att man har det på papper.
Mm.
Så att båda två känner att, ja, men vi är överens om vilka villkor vi ska samarbeta kring. Det här med att jag till exempel väldigt tidigt var tydlig med att jag vill inte ta emot en massa saker. Jag vill jobba mot faktura. Jag tycker det är så jobbigt det här när man ska hålla på och föreslå att du ska få saker istället.
Mm, nej.
Det
går ju back på det.
Det går ju jag back på. Men det är också väldigt svårt för en ny person som kommer in i den här branschen. Som ser alla de här mejlen. Vill du ha en lampa? Vill du ha det där? Det är ju lätt hänt att man kanske tar en sån
såklart,
själv.
Såklart.
Eller att något företag inte förstår att det här är inte bloggaren. Utan det här kanske säljaren, så råkar de skicka till fel. Alltså det finns så mycket sådana gränsgrejer. Eller att en säljare säljer någonting till rabatt för att de själv får en sak. Alltså det kan hända.
Okay.
Och det kan hända den bästa. Jag vill inte peka ut någon specifik person. Men alltså jag har ju hört många som har varit med om att det är ju väldigt...
Att säljaren tar prylen och så ger de rabatt. Det är ju
ja, men att de själva får rabatt på någonting. Alltså det är ju också en relation de har med sina kunder.
Klart.
Framförallt när det inte bara... För det är inte så att de säljarna bara jobbar med mig. Utan de har andra uppdrag också. Och det blir så himla snårigt. Så då är det jätteviktigt att vara tydlig. Det här, om du ska jobba med mig, det är de här villkoren som gäller. Det är den här uppsägningstiden. Om du säger upp dig och sen inte finns kvar, så måste man sköta traffic på de annonser du har sålt. Hur löser vi det? Alltså, alla de lagren av kunskap får man ju med erfarenheten.
Absolut.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Och sen till exempel hur de sålde. I början så var det ju lite grann så här tomteblås. Man sålde en kampanj här och en kampanj där. Sen började vi inse att nej, det funkar inte så bra.
Vilket bra uttryck. Jättebra uttryck.
Ja, men man får snabb effekt. Det syns tydligt en gång och sen blir det inget mer.
Nej, men precis.
Men det är ju inte så roligt att jobba så som bloggare. För att man vill ju gärna ha en relation även med sin annonsör. Att man känner att vi litar på varandra och vi gillar varandra. Och då jobbar vi långsiktigt.
Och det ger ju inte riktigt den effekten som är... Det som någonstans är grunden i influencer marketing, vilket ju är trovärdigheten. Ja. Och kör man då, som du säger, tomteblås, då blir det ju då får man ju aldrig den. Man får ju aldrig den här, vad är det de säger, man måste ha 7 kontakter innan man gör en konvertering eller vad det är. Och tror du att du ska kunna passera igenom hela relationsresan som jag pratar om, alltså den här no like and trust och faktiskt komma till en konvertering på ett inlägg, då krävs det ju väldigt väldigt mycket av det inlägget.
Ja. Men det där är ju också lärdomar som vi har fått i branschen över tid, för det, när man började med influencer marketing eller bloggmarknadsföring eller om du ska kalla det för att köpa annonser på bloggar, då visste man inte så mycket heller om hur det funkade, för det är något annat än print och det är något annat än traditionell tv-reklam. Så att vi har ju alla växt med det. Mm. Och jag har upplevt att för varje gång jag har bytt säljbolag eller säljpartner så har jag fått in nya tankar och branschen har mognat och sådär. Så det har varit nyttigt.
Absolut. Absolut. Mm. Men och, så det här var alltså 2011 och för du säger också så här, du sa att du hade föreläst väldigt tidigt.
Mm, ja, men det var ju också att jag fick, i och med att jag jobbade i reklambranschen, så föreläst var väl mer att man var inne i pitchmöten och i uppstartsmöten och pratade om det. Så det var inte kanske regelrätta föreläsningar i den bemärkelsen som idag, att jag blir bokad och står och pratar inför 700 personer. Det var ju något annat, det var ju liksom ett mötesrum. Sådär. Men jag fick ju tidigt in vanan att försöka förklara det som var självklart för mig med lite mer begripliga ord för dem som inte ens följer bloggar eller som inte är inne i den här världen.
Men sen så är det också så att du har ju blivit en lite av en bloggmamma för inredning.
Bloggmamma.
Många kallar mig för bloggmamma så att jag tänker att jag tar med dig in i familjen nu. För främst liksom inredningsgänget. Jag känner att det är liksom Kicke Norman är det för sminkbloggarna, du är definitivt det för inredningsbloggarna. Hur kom det sig att du tog liksom communityt under dina vingar? Du har ju haft bloggträffar.
Jag måste protestera mot själva mamma-begreppet, för det är inte på något sätt att jag har fått upp de här andra eller avlat fram dem.
Alltså, men att man har liksom, att man har stöttat, att man någonstans är liksom, att man ser till att alla har det bra och försöker någonstans utbilda dem, för det känns ju som att du har ju haft en liksom bloggträffar och du har ju någonstans varit en
det har ju också varit för att jag har saknat kollegor. Man vill ju alltså, det är ju ett väldigt ensamt jobb, man sitter hemma och man skriver. Nu är det ju mer ett pressträff och så än vad det var i början, men man var ju, det fanns inte så många tillfällen då för oss att ses innan alla PR-byråer kom på att de skulle starta luncher för oss. Men på den tiden så fanns det inga naturliga mötesplatser för oss. Mm. Och då det har ju alltid varit en väldigt trevlig community. Alla hjälps åt, alla är schyssta med varandra. Och då skapade jag mötestillfällen där vi kunde ses som en konferens egentligen, eller kick-off för oss. Mm. Också för att vi skulle ha samsyn kring vad tycker vi är rimligt egentligen? Alltså inte på något sätt någon slags priskartell, utan mer så här, hur tänker du kring styling? Alltså hur jobbar du och hur många timmar lägger du på det? Alltså man liksom bara pratar av sig och hjälps åt. Och jag hade ju kompetens kring det med att starta företag och den biten, och då kunde jag bidra med det. Någon annan var duktig på fotografering och förklarade hur de jobbade med redigering av bildprogram till exempel. Så vi hjälps åt ganska mycket i det här. Så det var egentligen mer en så kollegial mötespunkt.
Jag tror att du är väldigt ödmjuk nu. Men för det jag hör från andra håll, det är ju att du har ju haft en ganska stor del i att liksom, ja men att skapa ett community. Och jag menar, det är ju det du säger, men du spelar ner det lite grann, tycker jag. För ett community, för det är precis som du säger, det är ett väldigt ensamt jobb. Det har inte funnits speciellt mycket riktlinjer. Det har inte funnits standards liksom. Nej. Utan då har man ju fått skapa det utifrån, ja men utifrån de här samtalen helt enkelt, och då komma fram till, alltså man har ju fått uppfinna hjulet lite grann.
Mm.
För att det inte fanns något hjul.
Ja. Alltså det där, jag skulle nog inte kalla det för community, för idag så är jag ju inte ens inbjuden själv när det är sådana träffar, om jag nu ska vara krass. Alltså för det blir också så när man har en stor plattform, så tänker alla att hon klarar sig själv.
Ja.
Så det är ju baksidan av det.
Det är tråkigt.
Ja, men så att jag sitter här och gråter, inte det jag menar. Men det är ju ett fakta. Alltså att jag deltar inte heller så aktivt i de här pressträffarna. Jag hinner inte med det, för att jag driver det här som en business. Och då hinner jag inte åka runt på alla såna här luncher och sånt som arrangeras av andra. Men det som jag på något sätt försökte, eller hade ambitionen att göra, det var att lyfta hela branschen. För att om vi är amatörmässiga, så kommer det påverka oss allihopa. Så om vi alla kan hjälpas åt att bli lite bättre, så gynnar det oss alla. Man kan ju välja att se varandra som konkurrenter, och det är vi ju såklart, för det är samma annons peng någonstans som ska in hos oss. Men jag tror ändå i det långa loppet att vi tjänat på att vi har gjort som vi har gjort.
Alltså jag håller helt med dig. Det här är ju precis samma sak som jag försökte göra med Better Bloggers och sen Influencers of Sweden. Det handlar ju om att lyfta hela branschen.
Mm.
Så att vi alla kan ta del av att branschen får bättre renommé, vilket betyder att vi kan fortsätta det vi gör.
Mm.
För att anledningen till att jag startade Better Bloggers, det var ju just det att det var lite vilda västern, och man visste inte riktigt vad som gällde. Mm. Eller alla hade liksom sin egen grej att gå på. Men det gjorde ju också att annonsörerna blev jätteförvirrade, för att det kom så mycket olika bud från olika håll.
Ja, det är klart. Ja.
Så att, tack.
Men jag är ju lika tacksam för det, för att det har blivit, alltså det har ju, jag har ju också fått jättemycket inspiration av de här samtalen och av det utbytet. Så att, ja, det har ju verkligen varit en win-win för alla.
Mm.
Men det har också, om man nu ska ge sig in i genusperspektivet, så är det ju väldigt mycket kvinnor som har dominerat den här branschen. Och jag har känt en frustration över att vi blir klappade på huvudet. Som att, det där har en liten blogg. Ska du fota maten nu innan vi äter? Och sådär. Och så har jag känt mig så grinig, för att jag tänker på alla så vet, hantverkare. Så innan jag sprang och träffade mig mycket hantverkare. Vad omsätter de på sin lilla rörfirma eller snickarfirma? Liksom? Men de får ju ett helt annat bemötande, för att de driver företag och de har liksom en firmabil. Och
spetskompetens.
Och man ska bocka och niga och tacka för att de kommer. Och sådär.
Mm.
Och då har jag känt att vi också tillsammans kan hjälpa så att göra hela det här lite mer seriöst.
Ja.
Ta det lite mer på allvar.
Ja men precis, och jag tror att där är vi ju någonstans nu, för vi har ju haft liksom några, det känns ju som att, du vet när man, nu ska jag ha en sån här konstig liknelse, men jag var på ett sånt här Science Center i Lund för några veckor sedan och tittade på så här, hur gammal jorden är och hur länge vi har funnits.
Mm.
Det är ju typ så här, om man ser en sån här stor klocka, så har vi funnits i typ en minut av hur länge jorden har funnits. Och om man tittar på liksom den industriella revolutionen, den tekniska utvecklingen och hur länge vi influencers har funnits, så är det också typ en minut.
Mm.
Men under den här minuten har det ju hänt sjukt mycket grejer.
Mm.
Och jag tänker på att vi har ju som någonstans haft några stycken paradigmskiften, vad man ska säga, under den här lilla minuten. Och jag känner att nu är vi inne i ett till.
Mm.
För att nu nu är det någonstans dags att skilja agnarna från vetet. För det jag känner, och som jag märker, som igår jag hade en workshop här i Göteborg med Avenygruppen och Innerstan, alltså de som har restauranger och butiker i Göteborg. Och det jag fick höra från många av dem, ett, de får jättemycket mejl, speciellt de som har hotell, får jättemycket mejl från quote unquote influencers som vill ha gratis nätter. Men jag slänger upp en bild på Instagram om jag får bo hos er gratis. Och jag sa till dem, släng alla sådana mejl. För det är inte seriöst.
Nej, släng dem inte. Svara, om du ska göra det så måste du ta upp det i din näringsdeklaration. Och så måste du redovisa det. Och så måste du annonsmärka inlägget. Och det är ett jobb.
Alltså, absolut, för det är inte gratis. Om de känner att de vill utbilda de här personerna. Eller så kan de bara skicka iväg dem till typ en artikel hos dig eller mig. Liksom. Mm. Eller på Influencers of Sweden. Det kan de absolut göra. Men jobba inte med dem.
Nej.
Därför att de är inte seriösa. Och det finns så många seriösa resebloggare, matbloggare, inredningsbloggare som skulle kunna göra jättefina jobb på hotell. Jobba med dem. Jobba med dem som faktiskt liksom kan det här. För vi har kommit ändå så pass långt i den här branschen att du ska kunna göra det här på ett proffsigt sätt. Informationen finns där ute om hur man gör. Och det här att bara mejla till hotell och säga ge mig en gratis natt så får du en Instagram-bild, det är inte proffsigt, det är inte seriöst. För att det är inte bara det att det, ja, men det ska annonsmärkas, det ska skattas till höger och vänster, och det här är liksom just den här skattebiten som någonstans har blossat upp nu på sistone. Och det jag sa till dem igår, jag bara, om du ger bort någonting gratis till en privatperson, då ska du betala arbetsgivaravgifter på det. Och du vet, folk tappade ju hakan. De bara, oh shit. Och jag bara, det här kommer bli ett jättestort problem. Kanske inte för er som gett bort två hotellnätter. Där kommer inte Skatteverket orka gräva. Liksom.
Mm.
Men certain klockföretag, vissa sminkföretag som bara öser ut produkter.
Mm.
De kommer få en skattesmäll som heter duga en vacker dag. Och där måste vi någonstans, både som annonsörer och influencers, vi måste liksom äga våran bransch och göra det på ett riktigt sätt om vi ska jobba som det här. Och ska vi inte jobba som det här, då ska vi inte doppa tån i det. Då har vi inte med det att göra. Liksom.
Nej. Alltså det här, jag har så mycket som jag vill säga om det här. Och jag har ju varit med så länge så att när jag började blogga så var det inte för att jag ville påverka andra. Det fanns ingen tanke med att jag skulle bli en så kallad influencer, en påverkare. Utan jag gjorde det för att jag tyckte att ämnet var roligt, jag ville lära mig mer och jag ville liksom samla det på ett ställe. Det var min infallsvinkel. Sen förstår jag att det finns flera olika anledningar till att man börjar med sociala medier. Måste vara om det är Twitter eller Instagram eller om det är en blogg.
Men för mig är verkligen som att du jobbar på SVT. Det finns också andra märken.
Ja, men för mig så var ingången ämnet, glädjen och det jag ville göra. Sen så började företag köpa annonsplatser. Alltså som man gör en tidning. Man köpte en helsidesannons, en banner eller någonting vid sidan av det redaktionella flödet. Sen kom paradigmskiftet influencer marketing. När annonsörerna inte längre ville köpa kringliggande ytor utan de ville in i det redaktionella flödet. Då tvingade de oss som jobbade som bloggare att bli reklampelare och bli påverkade. Oavsett om det var vår målsättning eller inte så blev vi det. Vi blev intvingade i det här formatet. Om vi skulle fortsätta få ha ekonomi i våra kanaler så var vi tvungna att acceptera att de började infiltrera oss. Och där kom det in nya intressen och ett nytt sätt att se på hela gruppen. Men vi får inte glömma bort att från allra första början så är det väldigt många som är influencers inom citattecken för att de har andra tankar med det. De vill skapa innehåll, de vill göra bra saker, de vill skapa inspirerande artiklar, göra vackra miljöer eller skriva krönikor eller vad nu är man håller på med. Huvudsyftet är inte att marknadsföra produkter åt andra företag. Och så kommer annonsörerna in och tror att det är det enda vi håller på med, det är det enda vi vill. Vi lägger nästan mer tid på att skapa annonskampanjer idag än på att göra flödet som vi började med. Och det där är så skevt. Och jag håller med om att vi måste sluta hålla på och uppmuntra den här typen av smygreklam som fortfarande finns, men jag läste senast häromdagen en artikel om ett klädbolag som skröt om att de inte hade lagt en krona på marknadsföring. De har också jobbat med en väldigt stor influencer. Vad sänder det för signaler när man uppmuntrar och skryter om att man inte betalar för sina ambassadörer? Vi har haft turen att hitta sådana som tycker om oss ändå. Självklart ska det finnas en match i värderingar och liksom innehåll för att jag som influencer ska ha något förtroende kvar för mina läsare. Men varför ska jag inte få betalt för att göra reklam som andra kapitaliserar på om det ska in i mitt flöde?
Så att det ena utesluter inte det andra.
Nej, men så tillbaka till de här som då hör av sig för att de vill få en gratis hotellnatt. Det är också skevt att företagen tänker att det är ett möjligt alternativ att betala med varor fortfarande. Och inte betala med pengar. För ser man till värdet de kan generera så är det värt långt mycket mer än 1500 eller 3000 kronor för en hotellnatt. De kommer generera ett värde som är så mycket högre.
Om man jobbar med rätt person.
Ja.
Men det jag vill säga här då är att jag tror inte att personen som hör av sig och säger jag vill ha en gratis hotellnatt, du får en Instagram-bild. Ett, är medveten om sitt eget värde. Två, tänker leverera det värdet som den personen faktiskt har en möjlighet att leverera.
Mm.
Och tre, ens liksom har en tanke på att det de gör är ett jobb. Mm. De kommer förmodligen inte att skatta på det. De kommer förmodligen inte att liksom skicka någon slags korr. Och då är också så här, problemet blir ju då att det blir otroligt flytande för både då profilen, instagrammaren, jag vill inte kalla den här personen influencer ens, för att för mig så är influencer ett jobb. En professionell influencer beter sig inte på det sättet. Och då kommer den personen inte att se det som ett jobb, vilket betyder att de kommer inte leverera därefter. Vilket kommer betyda att annonsören som ändå ser sig själv som en annonsör nu, för de har ju gett bort någonting i utbyte mot någonting annat. De kommer inte bli nöjda med den här leveransen som de ändå har förväntat sig. Vilket ger hela branschen ett dåligt rykte och ingen blir nöjd förutom kanske influencern som fick en gratis hotellnatt. Men den personen har ju också så här, för varje gång det här händer så mjölkar ju den personen ur sitt personliga varumärke, vilket betyder att i slutändan så, alltså om 10 år, vem ska lita på den personen då? Vad ska den personen jobba med? Vad ska den personen göra när allting som den har gjort hittills har varit liksom, de har inte tittat längre än näsan räcker.
Men det är ju också så här, det är ju barnsjukdomar i alla branscher och det här är ju som du sa tidigare, det är ju en ganska ett nytt fenomen och ett nytt yrke, man ska kalla det för, till och med för de som har varit i yrket så är det nytt också. För att det har ju aldrig varit ingångsvärdet för de som har hängt med länge att de ska vara marknadspelare eller reklampelare. För det är egentligen det, alltså för mig, jag vet att jag kanske kastar sten i glashus här från du har myntat begreppet influencer. Jag håller ju med om det, men det betyder att man är en påverkare.
Ja, absolut.
Och accepterar man det och säger att jag är en influencer, det står på mitt visitkort, då har jag ju sagt att jag är en påverkare. Men om du skulle fråga en journalist på en tidning så är de också en influencer, för indirekt så påverkar de, men de kallas inte för influencers.
Nej.
De är ju print-influencers, men de är ju något annat. De är ju bevakar en bransch, de har ett annat syfte med det de gör. Och sen så blir det här andra lite mer, det är det, men det är inte deras huvudsyfte med jobbet. Och där, jag skulle vilja claima tillbaka konceptet att jobba med kanaler och att skriva och att skapa innehåll. Så tillvida att det finns olika sorters influencer. Det finns de som har det som bygger hela sin verksamhet kring ett Excel-ark för att manipulera sina följare och få dem att tycka olika saker.
Ingen nämnd, ingen glömd.
Nej, men det är ju en aktivt uttalad strategi. Absolut. För vissa personer. Men för andra så kanske det snarare handlar om att de tycker väldigt mycket om musik och vill bevaka den branschen, lära sig mer och hålla koll på sina favoritartister. Då är det deras glöd i det hela. Det är inte att påverka folk att lyssna på just den artisten, utan det blir en sidoeffekt av det de håller på med. Men vi har på något sätt accepterat att vara reklampillare, att det är vårt yrke.
Men då är det ju också så här att en influencer, det här tar mig ju vidare till nästa del i det här, och det är ju just det här att är en influencer automatiskt, för det är så många som likställer influencer med den enda inkomsten man kan få på sina sociala medier är annonser.
Ja, men alltså, då måste du komma ihåg att annonser är två olika saker. Alltså exponeringsannonser som är vid sidan av flödet, som inte påverkar innehållet, det är ju en typ av annons som jag kallar för. Men att köpa ett sponsormärkt inlägg är inte att köpa en annons, för då gisslantar du företagaren, influencern, och säger åt den att vara ambassadör för ett varumärke.
Det är ju väldigt, det är ju väldigt hårt sätt att se det, att liksom att företaget gisslantar,
ja, det är naturligtvis att dra till sin spets, men absolut, jag menar med att då blir man involverad, du blir involverad i reklamkampanjen på ett sätt som du inte blir om du tillhandahåller annonsplatser vid sidan av det du gör. Och jag lägger inte, jag säger inte att det är fel. Jag har ju samarbete med företag och organisationer som jag står för och tycker om. Och, så, och då känner jag mig inte gisslantagen.
Nej.
Men jag känner mig lite grann gisslantagen av branschen i stort när man lägger på oss den här etiketten och säger att alla som jobbar med influencer marketing ska tänka på alla de här sakerna, vara matchade och hjälpa till att skapa kampanjer. Då blir det plötsligt små reklambyråer.
Mm. Och det har vi ju blivit.
Ja, men det är ett ganska komplext jobb, vet jag, som Absolut. Har jobbat med det här. Det krävs ganska mycket tankeverksamhet. Det är inte bara att hysta fram en styling, utan du ska förstå vem är huvudpersonen i bilden, vem ska vi sälja, vad vill vi sända för budskap, vad har vi för signaler, vad har vi för andra varumärken som vi åberopar i reklam för annans vara, får vi ens göra det? Alltså det är så mycket, så många dimensioner. Det är som att vi bara tar för givet att de här ofta ganska unga personerna ska klara av och axla det ansvaret.
Mm.
Och där kan jag sakna ett ansvar från företagen som köper kampanjerna och från branschen i stort. För man, alltså, vi bevakar delar av den här branschen, men vi pratar inte om det här. Hur utvecklingen har skett.
Alltså jag håller helt med dig. Och så tänker jag just på det här att vem bestämde, och det är lite grann på det du säger också, så här, vem bestämde att en påverkare, en influencer, en bloggare, instagrammare, en profil, en framstående profil i sociala medier, en påverkare, vem bestämde att deras enda inkomst skulle vara samarbeten? Vem bestämde att det skulle vara samma sak?
Marknadsekonomin. Och den kunde ju ha påverkat tidningsbranschen också. Men de har stått på sig. För det är klart att det hade varit mest effektivt att göra annonser i samarbete med tidningarna också. Men tänk då, ta min bransch, ta de stora tidningarna. Skulle de ägna så mycket tid som vi gör att skapa redaktionellt innehåll i samarbete med annonsörerna, då skulle de inte ha tid att göra tidningen.
Nej.
Vi har en ganska hög packningsgrad på reklam, men det är alltså fristående annonser som de här företagen som köper annonsplats placerar in där.
Mm.
De har gjort en kampanj tillsammans med reklambyrå och fotat en soffa i en miljö och så gör de reklam för den soffan.
Mm.
Det är ju inte så att redaktionen involveras i det varenda gång det ska in en annons. Det skulle ju vara ohållbart. Mm. Och det förstår vi i print, men vi accepterar det digitalt. Och där är det någonstans svårt att förhålla sig, för att det finns såklart folk som kommer in nu i det senare skedet som ser det här som att, ja, men det här är en rimlig arbetsform för mig. Jag vill ha det så här. Det är jättekul att göra så här. Jag vill vara en reklampelare eller en influencer som skapar content och som gör reklam. Och det är ju fine. Men vi har ju samtidigt slagit undan benen för all annan form av kommunikation i den kanalen när vi accepterar att det är den enda annonsformen.
Precis.
För argumentet är alltid, ja, men det är mest effektivt. Vi får mer konvertering om vi syns i ditt flöde. Vi får mer konvertering om vi har en direktlänk till en rabattkod och så vidare. Det är klart att det är så.
Och det är klart att de vill göra det så. Men då måste ju vi som faktiskt äger kanalen, som faktiskt är publicister, vi måste ju bestämma hur vi vill ha det. För det är ju någonstans i slutändan vi som bestämmer om det här blir av eller inte, om vi faktiskt, om de får den här exponeringen. Men det
är också våra läsare. Någonstans, jag tror att det här kommer bli självsanerande. För jag känner själv att jag har slutat läsa väldigt många bloggar. För jag orkar inte, jag vill inte läsa ett reklamblad. Jag började följa dem av en annan anledning. Och sen blir det bara reklam. Och då slutar man följa. Och då dör det liksom ut.
Det kommer också ställa mycket, mycket, mycket högre krav på de samarbeten som görs. Och relevansen och den kreativa höjden på de samarbeten som görs. Därför att det är det jag känner någonstans. Alla swipe up länkar, alla bara, det här är bra grejer, köp den.
Mm.
Det är jag sjukt trött på. Folk som har kreativ höjd, som gör liksom nya spännande grejer, där värderingen och storyn, och det här pratade jag också om igår på den här workshopen. Vi måste gå från sälj grejer med influencer till berätta story med influencer och berätta värderingar. Produkten är så sjukt sekundär. Vi behöver inte ha en rabattkod. Vi behöver inte ha liksom, just den här grejen är på kampanj nu. Vi kan prata om varumärket och varumärkesvärderingar. Och sen kan vi prata liksom, på deras sajt så kan de prata om sina erbjudanden. Men det tycker jag, det blir ju inte krängigt ifall vi pratar liksom, om vi pratar värderingar, om vi pratar sånt som faktiskt hör hemma på våra kanaler till en början. Men sen har det också blivit någonstans bland de här nya personerna som kommer in i det här landskapet, så har det ju blivit credit, eller det har blivit en, jag vet inte, en sign of approval eller någonting, att faktiskt få samarbeten. Att säga, jag vill ha samarbeten, hur gör jag, för då är jag en riktig influencer. Och det är så här, alltså bara den inställningen tycker jag känns så skev. För att då har man gått från det som måste vara det primära, det är ju såklart den här kreativiteten, den här passionen, det här du brinner för. Men det, i andra hand så måste vi ha publiken. Annonsörerna måste komma på sista plats, för annars om vi inte har de två första grejerna, då har vi ju inga kanaler.
Nej, och jag tänker att det är viktigt att skilja på marknadsföring och marknadsavföring. Man får säga så. Det är så mycket skit som görs där ute. Men alltså man kan ju tvinga alla företag att ha samma strategi, och jag tänker att det kan också variera beroende på bransch och beroende på om man ska sälja tjänster eller produkter, eller om det är ett erbjudande eller kännedomshöjande man ska göra. Så det finns ju många olika sätt att jobba på.
Såklart.
Men det har blivit väldigt mallat och väldigt enformigt. Och
ja, det tror jag är ett här är en hot. Grej, det här är rabatt på nu, köp den här med min kod.
Och jag tror, ja, och jag tror du är inne på något väldigt viktigt, för att om man inte har läsarna kvar, så vad finns det då?
Men då finns det ju ingenting.
Finns det ingenting. Det är lite grann som en hållbarhetsdebatten. Så här, företagen ifrågasätter hur de ska få behålla sin lönsamhet om de ska bli mer hållbara. Men vad spelar det för roll om inte jorden finns kvar?
Exakt.
Sen? Det är
exakt.
Lite grann samma sak, även om de drar det till sin spets i den här världen. Att om inte vi har läsarnas förtroende, det är ju våran kund. Vi värnar precis. Inte om den. Vi tänker bara på vår egen ekonomi. Och där tänker jag också att det måste finnas en tillräcklighetsprincip. För vi är ju också väldigt indoktrinerade av att vi ska bli större, vi ska tjäna mer pengar, vi ska öka och vi ska få mer tillväxt och sådär. Det är klart att det är en drivkraft, men om den sker på bekostnad av fundamentet som vi håller på med, så är det ingenting värt om ett tag.
Nej, och sen känner jag också så här, måste vi ha tillväxt om det funkar som det är nu? Alltså självklart att man måste ha en drivkraft vad gäller kreativitet, vad gäller utveckling, men måste det betyda mer? Måste det betyda att man måste ha mer följare, mer pengar, mer liksom prylar? Jag tycker ju inte det. Jag tycker att man liksom personligen säger så här, jag är nöjd med att vara nöjd. Om saker och ting liksom går runt och går bra, då är det fullgott. Om jag har mina, nu har jag liksom inte jättemycket läsare på min blogg, jag har inte jättemycket följare på Instagram, men om de gillar mig och betala för det jag säljer, då behöver jag inte fler.
Mm. Ja, men det där, nu är vi inne på, tror jag, ganska djupa filosofiska resonemang
kring
existentialismen. Vad är syftet med vår tid här? Vad gör vi av den? Och vad, den här girigheten som vi har idag, vad kommer den leda till på sikt? För vi också kopplar det till att folk inte mår så bra. Mm. Att det syns mer och mer om, vilket det är bra att vi diskuterar, men psykisk ohälsa har ju blommat upp. Svenskarna och internet släppte en rapport som visade att 40% av de som läser sociala medier tycker inte att den tid de spenderar där är meningsfull. Mm. Så vi har ju problem från flera olika håll med att det här flödet på något sätt hetsas.
Sen tycker jag att det där, och det här pratade vi lite grann om tidigare, att jag ville prata om under podden, just det här att jag tycker att den frågeställningen var väldigt problematisk. Så här, tycker du att din tid i sociala medier är meningsfull? Om jag svarar nej på den frågan, det betyder inte att jag tycker att den tiden är meningslös. Utan, jag menar, när jag sitter och kollar på en serie på Netflix, tycker jag att den tiden är meningsfull? Nej. Men jag tycker inte att den tiden är meningslös. Det är ju avslappning, det är underhållning, det är tid som vi kanske behöver för att varva ner. Jag menar, när jag sitter och scrollar på Instagram, jag tycker inte kanske att den tiden är meningsfull, men jag tycker inte att den är meningslös heller. Så jag tycker att det är en svår fråga. Och speciellt liksom så som det har blåsts upp efter svenskan och internet. Bara folk tycker, 6 av 10 tycker att tiden på sociala, 4 av 10 tycker att tiden på sociala medier är meningslös. Mm. Jag tycker inte att det betyder. Men sen också en annan grej. Det här med att vi har liksom psykisk ohälsa. Och jag håller helt med, det är fruktansvärt, jag lider själv av det, men jag tror inte att det är ju en reflektion av samhället som helhet.
Men jag tror inte att Instagram och sociala medier på något sätt bidrar till att normalisera det som inte är vanligt, för att förut så ja, det är klart att debatten kanske skedde i det tysta, men nu blir det också det att vi, om vi tittar på några av de större influenserna, så har de ett liv som är väldigt långt ifrån den vanliga människan. Från början följde man The Girl Next Door. Nu har The Girl Next Door plötsligt en omsättning på 17 miljoner. Och hon har botox fast den är 25. Och hon har ett utseende som är boostat av professionella stylister. Och har en hårmakeup person. Och du vet, man har ett team som ligger bakom. Det är väldigt svårt att relatera till det. Samtidigt som man skapar en additionsstress. För att i ditt sunda förnuft kan du förstå att jag kan inte jämföra mitt liv med den här personen. Mm. Men i affekten eller i stunden när du möts av de här budskapen så kanske du inte alltid är så rationell. Mm. Och du lägger ihop många människors liv. Den som har alla de här förutsättningarna för att se jättesnygg ut. Den här som har alla förutsättningar för att laga perfekt mat hemma. Den som har en ekonomi som gör att de kan spendera väldigt mycket tid på att pynta och fixa hemma istället för att göra andra saker för att försörja sig. Det glider ju ihop. Jag menar, jag kan lägga mycket tid på heminredning för att det är mitt jobb. Men hade jag hade jobbat kvar mitt andra jobb hade jag inte haft samma tid att ägna mig åt att fundera på de här sakerna.
Mm. Så därför, och så lägger man ihop det med de
men man lägger ihop alla dem och så ser man en utopisk människa som man jämför sig med eller som man strävar efter att åtminstone närma sig. Mm. Och så mår man inte så bra av det. Och den pressen menar jag, den har blivit mer synlig tack vare sociala medier och tillgängligheten. Du har alla de här sakerna i din ficka. Mm. Du har mobilen med dig överallt. Du kan konstant bli påverkad av det.
Jag har inte riktigt tänkt på det så tack för att du uttrycker det så. För just det här att man lägger ihop alla, det har jag inte tänkt på. Och det är en väldigt, that's good point. Och det har du garanterat rätt i. Jag vill dock vända lite på det och titta på så här, ja fast tänk på alla möjligheter vi har att faktiskt se människor som vi kan relatera till som vi inte hade innan sociala medier. Innan sociala medier var det tidningarna, det var tv, det var de som bestämde vilka som fick synas. Jag som tjock person till exempel såg ju aldrig mig själv någonstans om det inte var för comical relief liksom. Nu finns det massor med kvinnor på Instagram som jag kan titta på och känna, de är som jag. Mm. Och det finns personer som inte mår så bra och berättar om det. Det gjorde inte folk förut. Så ja. det är ju såklart både och. Ja, men allting är ju inte svart eller vitt.
Nej, det är precis. Och det är som man måste hålla två tankar i huvudet samtidigt. För man kan vara kritisk mot vad vi utsätter oss själva för. Mm. Den psykologiska press vi exponeras för. Samtidigt som man kan vara tacksam för det forumet. Mm. Jag som småstadsmänniska kanske inte hade slagit mig in i inredningsbranschen och påverkat den på samma sätt om jag inte hade gått den här långa vägen via journalistutbildningen och sen in på någon kreddig tidning och jobbat mig upp där och sen fått möjlighet att prata. Nu kan jag göra det via min kanal. Mm. Det finns så många dimensioner när man tittar på det här så att man ska, som du säger, inte vara allt för svart eller vit och tänka att det är det ena eller det andra, utan det kan vara flera saker på en gång.
Mm. Och jag tycker att det här är också en så otroligt det här är så otroligt viktigt samtal och någonting som vi måste prata mer om. Mm. Därför att jag menar, vi är vuxna människor, vi kan ju också, även om vi kan fastna i den här perfektionshetsen, jag avföljer alla som jag känner att det här ger mig inte energi. Då avföljer jag. Mm. Det kanske inte en 16-åring gör. Och det är ju ett problem. Jag har ju kommit till den punkten, men det är också därför det är viktigt att faktiskt prata om det. Att så här, att den här totala perfektionsbarbin finns inte. Med liksom det här perfekta huset som kan laga perfekt mat och är den perfekta mamman och har det perfekta ljussatta vardagsrummet. Den personen finns inte. Och det är en jätteviktigt samtal att ha. Men också just det här att fast du har alla möjligheter att faktiskt välja det du blir inspirerad av på riktigt.
Absolut. Men det är också så vi har också alla möjligheter att välja vad vi gör av vår egen tid. Men idag tror jag det finns en press hos många, att man känner att man måste hålla lite koll för att man inte ska missa någonting. Och jag tänker mycket på det här begreppet mindfluencing, att man också har möjlighet att påverka sina följare och sin omgivning, oavsett om man har ett konto eller inte, till att fundera mer på vad man gör av sin tid och sin närvaro i det man gör. Sociala medier har väldigt många positiva egenskaper, men har också en möjlighet att ta oss ifrån verkligheten. Vi kan komma nära och få väldigt mycket information, men vi kan också distansera oss från vårt eget liv. Mm. Vi kan sitta två personer bredvid varandra på en buss. Den ena är där, ser folk i sin omgivning, känner doften inne i bussen, tittar ut genom fönstret, ser utsikten. Den andra sitter och tittar ner i sin mobiltelefon och ser något helt annat. Så det är samma plats, samma förutsättningar, men två helt olika upplevelser. Mm. Och jag är lite rädd för att framförallt de unga som växer upp nu, och nu låter jag som en riktig tant, tänker att vi glömmer ju bort de här basala värdena även i livet. På samma sätt som jag glömt bort det inom inredning, att vi måste tänka in kroppen och vi måste ha rätt avstånd för att det ska kunna använda soffbordet eller skrivbordet eller vad det nu kan vara. Mm. Så finns det också vissa givna förutsättningar för hur vi lever för att vi ska kunna njuta av våra liv. Mm. Det här är en krydda, men det har på något sätt infiltrerat oss så mycket så att det har blivit våra liv. Mm. Jag kan som bloggare efter 15 år uppleva en att jag har en online-personlighet och jag har ju min egen personlighet. Jag berättar ju inte allt på min blogg. Mm. Jag är inte så öppen att de som följer mig vet allt om mig. Och det är ju också att ibland titta på den här internetpersonen och kan känna mig distanserad från, alienerad från den i mitt privatliv.
Men kan inte det också vara positivt, för det är ju ditt jobb?
Ja, alltså det är det ju. Men det är ju för att jag också är medveten om det. Men den som följer mig, om den personen inte förstår det, där har vi problemet.
Ja.
Så för mig som kliver in och ut mellan de här två världarna är det kanske inte så lika stort problem som den som tittar på mig och tänker att oj, hon har 40 föreläsningar den här hösten, hon hinner hon med, och hon har samtidigt en blogg och hon hinner göra det fint hemma, och hon hinner pyssla och hon hinner med.
Mm.
Den personen har ju inte en realistisk bild av mig.
Nej.
Och det är ju problematiskt att jag kanske skapar en stress som jag aldrig haft ambitionen att göra, men som jag ändå gör.
Och det tycker jag är viktigt. Jag tycker det är viktigt att man som påverkar influencerperson pratar om då och då att just det här. Prata med sina följare att du förstår väl att det här bara är en del av mitt liv. Och vi kanske ska ha bara en liten reality check idag. Så. Det tror jag är jätteviktigt. Men sen tror jag också att vi någonstans måste ta ansvar för våra egna liv och våra egna upplevelser.
Jag menar inte att vi ska ha det på vårt samvete.
Nej. Men jag känner att det väldigt många gånger tas ansvar från individen. Inte bara när det gäller det här, utan när det gäller väldigt många andra saker också. Det blir lite grann att klappa folk på huvudet. Att så här, ja, nej men du förstår inte själv, så jag måste förklara för dig.
Jag tror att vi hamnar lite i ett sidospår där. Alltså, det är inte heller min mening. Det jag skulle vilja destillera den här diskussionen till är att jag ser en fara i att vi ägnar oss så lite åt att leva och så mycket åt att planera för det och fixa för det och skapa vackra situationer kring det och jämföra våra liv med andra. Alltså, du pratade om det här med personlig resa. Jag har liksom de senaste åren funderat väldigt mycket på, jag har svårt för ordet mindfulness och meditation, men när man är närmast sig själv, alltså när man har en djup connection med sig själv, så upplever man ju livet väldigt annorlunda än när man springer fort och gör saker och man liksom inte hinner uppleva. Alltså fötterna hinner liksom inte ta kontakt med golvet för man springer så fort.
Mm.
Jämfört med när man saktar ner och stannar upp och tittar på saker och betraktar dem. Mm. Då får ju också de ett annat värde.
Absolut.
Och jag tror, för att knyta an till det vi diskuterade i början med den här tillväxttakten, måste jag bli större, måste jag tjäna mer pengar, måste jag in i den här loopen. När man bara pausar ett tag och tittar på det utifrån och tillåter sig själv att liksom komma ifatt. Indianerna pratar om att anden måste hinna med. Ibland går det så fort så att den inte hinner. När man liksom gör det, då börjar man också ifrågasätta vissa saker man spenderar tid på, vissa saker som man ägnar sig åt att oroa sig över eller vad det nu kan vara. Och då man behöver få lite mer perspektiv på det här. Och jag tror att det knyter an till hållbarhetsfrågan också. Alltså att tillräcklighetskänslan kan ligga i att man börjar se värdet i det man redan har istället för det man ska skaffa sig. Och nu springer alla så fort på sociala medier för att tjäna mer pengar, få mer följare, få fler konverteringar. Annonsörerna vill ha ännu mer kunder. Alltså det är inte hållbart ur ett ekologiskt perspektiv och det är inte hållbart ur ett mänskligt perspektiv. För vi håller på att krama ur oss själva.
Det slår knut på oss själva.
Ja. Och jag vill inte heller lägga någon värdering. Nu hamnar man i så politiska frågor om liksom skatteintäkter och välfärd. Så släpp det åt sidan och tänk bara på dig själv.
Mm.
När mår du som allra bäst? Vi är ju väldigt prestationsdrivna idag. Och jag tänker också på det du sa där med att är tiden jag spenderar i sociala medier meningsfull? Nej, kanske inte. Den är meningsfull för att du kopplar av. Men då är den ju meningsfull. Allt som är meningsfullt.
Men jag tror inte man tänkte det när man svarade på den frågan.
Nej, jag köper det. Och det var en intressant vinkel på den frågan. Men jag tänker att det kopplas ihop till prestation. Är meningsfullhet Exakt. Prestationsdrivet? Exakt. Eller är meningsfullhet att bara känna ro? Att bara koppla av? Att få vara människa, att få vara stilla?
Och det är ju relativt. Alltså det är ju jätte... Det beror ju helt på hur personen som svarar på den frågan uppfattade den i stunden.
Ja, det är väldigt mycket bias i tolkningen.
Exakt, exakt.
Men jag tror att vi också måste lära oss att omvärdera meningsfullhet då. För att det behöver inte alltid vara kopplat till ett värdeskapande. Alltså i Nej. Form av att vi ska
jag
bli bättre.
Jag tror att det är det man tänker. Mm. Att det ska vara värdeskapande, att meningsfullhet är värdeskapande.
Men meningsfullhet kan vara värdeskapande för att det skapar trivsel och liksom välmående i form av att vi underhålls med någonting. Mm. Eller vi kanske lär oss någonting.
Men då
blir
det
bra
ett vakuum. Det blir liksom ett vakuum som inte fylls av ett värde på ett aktivt sätt. Och då blir det svårare. Men jag förstår precis vad du menar.
Ja, men jag förstår vad du menar också. Jag skulle bara vilja ändra valutan. Liksom. Ja. Vad är värdefullt idag?
Ja.
Vad är...
Men då har du ett tufft jobb framför dig.
Ja, jag förstår det och jag ser det. Men jag tänker också att det är på samma sätt som i inredningsbranschen så har jag försökt visa ett nytt perspektiv. Så jag tänker att vi kanske också måste göra det överlag kring hur vi lever.
Mm.
Och jag tror att när man knyter an till hållbarhetsfrågan så kommer vi bli tvingade till det. För vi kommer inte kunna springa på så här. Vi lever ju som om vi hade flera jordklot. Vi har inte det.
Nej. Och det här är någonting som vi kommer inte hinna prata om det idag för att vi måste avrunda.
Mm.
Men jag tycker att man ska gå in och läsa på din blogg på trendensen.se om just ditt hållbarhetstänk, ditt miljötänk som är väldigt komplext i den bransch som du befinner i. Men som jag tycker att du driver på ett väldigt, väldigt fint sätt. Och på ett sätt som, alltså du är ju väldigt progressiv. Du är ju väldigt långt fram i det här tänket tycker jag. Och det känns väldigt bra för mig att ha dig i liksom framkant. Där.
Jag vet inte om jag är i framkant, men jag försöker i alla fall. Och det tror jag många också gör. Alltså, jag är inte ensam i det, men jag tar tacksamt emot tips. Där lär jag mig ju jättemycket hela tiden, för det är så komplext som du säger. Det finns så många olika infallsvinklar. Så där behövs också en dialog och en diskussion med läsarna.
Absolut. Och har ni tankar så gå in på trendensen.se och fundera på det. Men som sagt, vi måste börja avrunda. Klockan är... Vi har en minut tills jag ska vara live på Facebook.
Oj.
Men jag vill ändå ge dig så här, tre snabba råd till de som vill jobba som influencers.
Hitta någonting som du brinner för. För om du ska jobba med det här varje dag så måste du tycka det är roligt. Alltså genuint kul. Det kommer att komma motigheter och tunga dagar. Så då kan åtminstone den personen ligga under och driva på. Sen tycker jag du ska försöka hitta en struktur för hur du ska jobba. För vissa personer funkar att malla. För andra personer funkar det bara att skapa staket runt hur man ska tänka. Men att man finns avgränsar sig. Så att man hittar en fungerande arbetsmetod. Som gör att man håller ut länge. För det handlar väldigt mycket om uthållighet. Att skapa och starta en blogg eller Instagram-konto är inte svårt. Att behålla den i många år är jättesvårt. Och där tror jag på att hitta sitt eget system utifrån hur man är som person. Och sen att fundera på de här ekonomiska aspekterna. Alltså när det gäller då att om du ska ha det som ditt jobb, börja räkna bakifrån. Hur mycket behöver du ta ut för att du ska kunna leva av det? Och hur mycket måste du då fakturera? Och hur kan du bryta ner det på ett rimligt sätt så att du får en struktur även i din ekonomi? Ibland har man en tendens att bara kasta sig ut i saker och det är jättebra för att man ska våga göra det, men för att det ska bli hållbart också, för att man inte ska bli stressad av det ekonomiska, så kan det vara bra att ha en sån här superenkel budget bara. Och det kan också hjälpa dig i ditt förhållande mot annonsörer och samarbetspartners att förklara att jag har faktiskt de här omkostnaderna för att kunna driva det här. Jag har kanske inte ett lager, men jag har ju samtidigt andra värden som jag måste kunna försörja mig. Har du en blogg så måste du betala hosting och traffic och det finns massa saker förknippade som man inte ser som annonsör. Har du ett Instagram-konto kanske du inte har så mycket tekniskt som kostar, men det finns ju, din tid kostar, din Exakt. Kunskap kostar.
Exakt.
Och värdet
precis.
Du skapar.
Exakt. Bra! Bra hopknytning av säcken där. Tack snälla Frida för att du var med i podden.
Tack för att jag fick vara med.
Och det var det för idag. Tack för att du lyssnade på podden. Och om du tyckte om den så får du jättegärna gå in på iTunes och lämna ett betyg och en recension på podden så att fler har möjlighet att upptäcka den. Ta också gärna en skärmdump av den här podden, lägg upp den på din Instagram story och tagga mig på @lalinda
och berätta vad du tyckte. Vad tog du med dig från det här avsnittet? Var det någonting som du kände var peppande eller extra användbart? Jag älskar ju att höra ifrån er vad ni tycker om podden, så det vore jätteroligt om du ville meddela mig det. Glöm inte heller att följa mig på Instagram på @lalinda, och du hittar mig även på min blogg på lalinda.se. Tack för att du har lyssnat. Hej då!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.